Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då var det onsdag och det var dags för ett nytt avsnitt av Toto-svenskan. Det är säsongens första lillelördagsomgång, Kalle. Jag hittar inget bättre ord.
Nej, men det är väl ett jättebra ord tycker jag. Eller?
Ja, i England kör de ju midweek. Ja. I Tyskland kör de väl mittwoch. Alltså det är så här bra ord för en sån här omgång mitt i veckan. I Sverige har vi inget riktigt.
Nej, vi kör inte mittvecka, men det hade ju varit
mittveckan tråkigt. Omgång.
Mittveckan omgång. Ska vi etablera det bara eller?
Lillördagsomgång.
Ja, tycker lillördagsomgång.
Kalle, du håller ju på IFK Göteborg. Ni har tre raka segrar. Mm. Ändå satt du här inför inspelningen och sa så här, jag har lite ångest idag.
Ja, men det är första eldprovet idag, tror jag.
Liten såg till häcken.
Min magkänsla är att det kommer gå åt helvete. Jag vet inte varför, men den är det tyvärr.
Det var inget eldprov mot häcken, med andra ord.
Nej, lillebror och så vidare.
Ja, okej. Härligt. Har du något annat att komma med innan vi gasar igång det här avsnittet? Du brukar ju kunna ha lite fina nyheter och tävlingar och andra grejer och bjussa
på. Lite godispåse. Jag har den här tävlingen, den tuffar ju på bort hos Unibet som de kör, att man kan vinna biljetter till matcher och sådär, va? Och så även denna vecka. Nu ska jag bara hitta själva bilden, men det är ju så att man går in på Unibets Instagram och så finns det då en tävling där du helt enkelt bara kommenterar vilken match i omgång 5 i Allsvenskan du vill se på plats. Och då lottas två vinnare fram på fredag. Och så får man skriva vilken man vill ha då. Du har ju till exempel AIK Djurgården. Mm-hmm. Eller Malmö Blåvitt. Så det finns ju lite matcher att kika in på.
Det är en hyfsad helg. Men innan dess så har vi en omgång här onsdag och torsdag. Och då undrar jag faktiskt hur Olof Möller mår när du hör att snubben som nyss pratade har tre raka vinster och har lite ångest.
Ja, han vet inte vad ångest är, så att säga. Det är väl den sammanfattande. Jag sitter i en otroligt kluven position mellan att så här, Olof har tålamod. Det är många nya spelare och det här borde se bättre ut på sikt. Och ja, 0 poäng på 3 matcher.
Andra axeln så sitter djävulen och skriker, jogga, gör något.
Exakt, exakt.
Ah, fy fan. Och nu kommer Elfsborg på besök. Mm. Inte helt. Alltså, ni har ju ursäktats lite grann av spelschemat, känner man ju. Men samtidigt som mot Sirius kanske man borde ta en poäng. Lite sådär. Så att jag förstår att du är lite rörig i hur du ska känna.
Borde väl framförallt sett lite liksom bättre ut i känslan. Men ja, som sagt, tålamod kontra 0 poäng.
Det. Och vi ska se hur det ser ut på riktigt. Alltså ditt supporterhjärta säger ju en sak. Sen finns det ju underliggande siffror och analys och såna här grejer som säger annat. Och det ska vi ta reda på med hjälp av Marcus Bring som är tillbaka. Hur är läget?
Mycket bra är den.
Är det det?
Ja, det är det. Jag har fan varit en vecka i Barcelona, så att utvilad och fräsch.
Oj, 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 oj. Härligt, härligt, härligt. Vi har också en debutant i studion i form av Viktor Asp till vardags på Fotboll Stockholm. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Mår du lika bra som Marcus eller mår du lika dåligt som Olof är frågan?
Nej, det är väl jämna plågor.
Jämna plågor, okej, okej, härligt. Du är Fotboll Stockholm, hur länge har du varit där?
Jag har varit där sedan i januari i år och sommarjobbade där i somras.
Ah, okej. Okay. Du kallade det lite skämtsamt innan vi klev in för lite så här garagejournalistik. Det är ingen fancy redaktion ni sitter på och gnuggar.
Redaktionen är en Slack-chatt.
Ah, okay.
Annars jobbar jag hemifrån och Oskar från Norge.
Så. Hur är det då?
Men kul. Det är väl, man kan ju fortfarande kommunicera mycket och ha samtal om texter och vinklar och journalistisk teknik och sånt. Så det går bra.
Härligt. Jag gissar att det i botten av det här journalistskapet också finns någon form av supporterskap, eller?
Ja, jag hejar på Hammarby.
Ah, okej, okay. Så då må supporterdelen av dig mår fortsatt, eller mår bra med andra ord.
Ja, jag vet inte hur mycket den finns. Jag tror att lagsympatier blir man väl aldrig kvitt. Supporterskap är ju någonting annat. Då ska man ju göra någonting för laget och gå på matcherna. Det gör ju inte jag annat än i min yrkesroll.
Hur är det då att jobba mot klubben så? Är lite mer så här, det är inte bara granskande så, utan det är också reportage och intervjuer och hela den här grejen. Men hur är det att jobba mot klubben som man tidigare i livet i alla fall har supportat?
Ja, det låter ju så konstlat, men jag märker nog inte av någon större skillnad egentligen. Tråkigt nog kanske.
Så du satt du inte back in the days och jublade vid mål? För det kan du inte göra nu på en pressläktare.
Jo, det gjorde jag när jag gick på matcherna som supporter. Absolut.
Ah, okej, men nu behöver du vara lite mer städad.
Ja, kanske.
Ah, okej. Hörrni, det kommer vara ett jävla rörigt avsnitt detta. För vi ska ringa massa människor och det är matcher som ska spelas ikväll och matcher som ska spelas imorgon. Och vi ska inleda med lite fokus på Blåvitt mot Djurgården. Och då har jag blivit ombedd av Farid att ringa honom ganska snabbt i det här programmet. Haratto i DIF-podden för er som inte vet om det. Han trodde att han var på väg till västkusten och till Göteborg. Men han meddelade mig att han är på vift. Nu svarar han i alla fall. Farid, vart är du någonstans?
Jag vet inte riktigt.
Okej, okay. Det låter lovande.
Vänta, ska jag försöka koppla in ett par lurar också? Kanske blir ännu bättre.
Ja, ah, okej.
Okay. Blev det bättre eller sämre?
Ja, men det blev nog bättre skulle jag säga. Bättre. Ja. Det gick från 2 plus till 2,5 plus i alla fall. Berätta för oss, vad är det som har hänt här?
Men lite stressad. Kom ifrån jobbet lite senare än planerat. Och så ska jag säga så att mina föräldrar bor i Örebro. Och ren autopilot så åkte jag ditåt ganska länge innan jag insåg att det är inte hitåt jag ska åka.
Nej, det är det ju inte, för ni möter ju Göteborg. Örebro är inte kvar, vet du.
Och det tog ett tag att upptäcka, och nu enligt GPSen så kommer jag vara fram 18.43.
Ja, men då, det är ju god marginal ändå.
Är det både parkera och ta någonting innan?
Ja, du hinner ju med det mesta. Toalettbesök och hela faderullan.
Det är riktigt kul med bortamatch faktiskt.
Ja, jag hör det. Är du ensam i bilen eller sitter det några som är förbannade på dig för att du har kört vilse nu?
Lyckligtvis så de kom loss från jobbet tidigare. De åkte tåg och buss ner och sen åker de med hem.
Okej. Och då är det inte du som kör, gissar
jag. Jag skulle tro att de krökar en del, så jag åker nog på den.
Okej, då får vi se vart om du hittar hem med andra ord. Men du, Djurgården då, vad är status?
Det är väl ungefär samma frågetecken som vad är status på Göteborg. Är de bra på riktigt? Är de inte det? Är Djurgården bra på riktigt? Är vi inte det? Vi har väl perioder som ser ganska bra ut, men vi har väldigt... Vi är inte bra under jättelång tid. Det är liksom 20-25-30 minuter där vi är väldigt bra. Men sen så jämnar vi ut det med att vara ganska så mindre bra.
Ja, vi pratade med Freddy här i måndag. Så då var vi inne på att de här tre matcherna är ju 6 poäng. Men att man inte riktigt blir klok på Djurgården. Då man ju, det är svårt att värdera vinsterna. Eftersom att liksom, gör Norrköping 2-0 på den där straffen. då blir det nog tufft för Djurgården att ta alla tre poäng. Och samtidigt som i premiären mot Degerfors så har ju många med sig fortfarande att Degerfors har ju ett gäng bollar i virket. Och så den där torsken mot Mjällby. Så att min känsla är ju att jag håller ju med dig om att det är lite frågetecken på Göteborg. Är de bra på riktigt? Detsamma för er. Men Göteborg känns ändå lite stabilare än er så här långt, eller?
Ja, alltså det där, man kan ju snacka hur mycket som helst. Det känns som att förlusten mot Malmö i kuppen, den var ju bättre än vinsterna har varit i Allsvenskan på något sätt.
Ja,
spelmässigt.
Faktiskt.
Och det är så här, det är väl liksom överlag så man har varit orolig för det, så här, ska Edvardsen komma in i laget, man har investerat tungt i honom. Ska Haksabanovic liksom, det är ju klass, men det ska ju presteras också och så vidare, men så är det någonstans de gamla rävarna som kanske inte har kommit upp i nivå. Jag menar Piotr Johansson kommit in på högerbacken, gjort det kanon. Men då är det kanske så här, fan, briljanta Hjalmar, han har varit bra, men han kanske inte har varit allsvenskans bästa back hittills, men det kommer väl. Och samma sak med mittfältet, så här, det är något som inte rinner bra där.
Nej, jag håller med dig, och sen så vet ju folk såklart om att du och jag har väldigt olika lagsympatier, och jag såklart gärna ser att det är sämre än vad det kanske är, men jag delar ju bilden av att Hjalmar kanske inte har varit riktigt lika bra, och det lätta svaret är ju så här, han har inte pappa Une bredvid sig. Är det känslan som djurgårdare också, eller har ni någon annan uppfattning?
Nej, men alltså, till hans försvar så har han ju 75% ny backlinje att jobba med, och dessutom så har Pia Bengtsson och då sen Elliot Check inte kunnat vara med förra matchen och nu inte den här matchen heller, så då är det ju någon som är ovan på den positionen. Det bidrar väl till helheten, som vi bytt liksom hans mittbackskollega från Isak Hien nu till Lövgren liksom. Det är klart att det påverkar väl också, men visst, alltså Une är väl underskattad, det tycker jag, men jag tror nog att Hjalmar kan nog briljera även utan Une också.
Det jobbiga med, eller jobbiga vet jag inte, men det kan ju bli, det kan ju bli en säsong som bevisar hur bra och viktig Une Larsson faktiskt var ju.
Ja, absolut. Samtidigt som man så här, ja, vi snackar också om hur Djurgården har varit ojämna, men vi har ändå skapat ganska mycket lägen till att så här, jag håller med dig mot Degerfors, de hade ett par i virket, men samtidigt så vi borde ha dödat matchen med 3-0 till och med innan första stolpträffen. Sånt där går ju liksom dividera om hur mycket som helst. Jag menar, Mjällby borta, har vi bra utdelning, lite stolpe in, då har vi kanske 1-2, kanske till och med 3-0 i halvtid istället. Men så där är ju fotbollen. Alltså det är ju så här, ja, det är mycket om, men sker det inte så sker det inte.
Nej, så är det ju definitivt. Men du, vad är känslan nu då? Göteborg är borta, en onsdag, våren är på plats. Det är, hur många blir ni där nere? Strax över 1000? 2000?
Jag tror det var typ 600-700 sålda. Vilket är dåligt, måste man ändå säga.
Jag tror det är bättre.
Man kan skylla hur mycket som helst på att det är mitt i veckan. Det är innan lön och allt det där. Men helt ärligt så är det, alltså, nu talar jag för mig själv. Det är en uppoffring om en halv arbetsdag. Du kommer vara lite trött imorgon. Kommer vi från en jävla pandemi? Nu var vi visserligen på Göteborg borta förra säsongen i slutet. Men vill man så går det. Jag tror att många har blivit bekväma, och vem är jag och pekar liksom med hela handen åt andra? Folk gör väl vad de vill, men,
ja, men jag det hör går. Jag hör dig. Men hörru, på tal om förra året då, ni blev ju faktiskt överkörda utav Blåvitt borta förra säsongen, och nu har de dessutom då full pott efter tre omgångar. Hur är liksom rivalitetsådran i dig? Vi har ju pratat tidigare i Toto-svenskan om att som AIK-are så har Malmö lite grann gått om IFK Göteborg i liksom, vilket lag känner man mest rivalitet mot? Hur är dina och dina fellow gårdares känslor?
Gårdare?
Ah, jag, det tog slut på luft, så jag var tvungen att göra en snabb förkortning.
Ja, men det går inte det hand i hand lite med också framgångarna för laget i övrigt.
Alltså, såklart.
Malmö är ju alltid i toppen och har ju ganska höga hästar. Jag menar, de har ju hela generationer som knappt har sett två raka förluster liksom, och tror att de är någonting. Samtidigt som Göteborg har ju varit ganska ödmjuka, får man ändå säga. De har hållit ganska låg profil lite i det tysta. Så...
De har ju inte haft något annat val heller, ifall vi ska välja.
Vad sa du?
De har ju inte haft så jättemycket till val heller. Alltså det har inte kunnat gå av en svansföring.
Nej, men man kan ju vara dum i huvudet och ändå inte hålla sig tillbaka. Det är lite som så här, internetkrigaren när Bayern gick och vann kuppen. Så här, folk som försöker göra något narr av det, håna det. Liksom, det är, ibland är det bättre att bara hålla käften faktiskt.
Ja. Men så hur är din puls när det är blåvitt som ni spelar mot?
Nej, men inte någon sån där jättepuls ska jag väl säga. Det är väl... Jag tycker det är skönt att vi slipper dem på hösten. Tyvärr så är de ju, verkar de ju lite stabila. Men så här, rent känslomässigt mot deras supportrar så väcker det fan mig ingenting.
Ja, okej. Fan vad trist.
Ja, men faktiskt. Det säger väl någonting om vad de har varit senaste tiden också. Sen är, ska jag tillägga så att det brukar vara ganska kul med Göteborg borta. Du vet, om man samlas centralt och får knalla längs med den staden och ta sig till borta. Det brukar vara ganska bra stök och bök längs med vägen. Men nu hinner jag ju inte någonting.
Nej, du är ju inte riktigt nära. Du har annat. Nej. Stök och bök att tänka på, typ parkering.
Ja, lite så.
Men du, fan, kör försiktigt då. Vi ska ringa en av de få göteborgare som under de här ganska tunga åren ändå har haft en ganska rejäl svansföring, nämligen Jocke.
Du, får jag passa på hälsa när man ändå är med?
Absolut.
Jag skulle vilja hälsa till min polare Hänel som inte kan göra resan idag, för han ska ut till Vällingby och fira, eller nej, fria till sin Beata. Det tycker jag är värt att nämna.
Ja, hoppas för Guds skull nu att Beata inte lyssnar då.
Det tror jag inte.
Så att du spoilar.
Lycka till, Hänel. Jag tror på dig. Det kan man få säga.
Ja, det kan man absolut få säga. Det var en fin avslutning. Kör försiktigt nu, Farid. Så vi ses ju på fredag, för då ska du komma hit i egen hög person. Och då ska vi gidra på riktigt.
Ja, det ska bli kul. Du har ju tjatat så in i helvete att jag ska komma och lyfta den här produktionen. Så det ska bli...
Ja, det ser exakt. Fram emot. Vi behöver verkligen det.
Ja, kul.
Vi ses då.
Ha det bra. Hej.
Detsamma. Tja. Låter ändå lite så här, lite orolig över, det var mycket frågetecken han drog upp.
Ja, absolut, och det fattar mig. Djurgården är ett av lagen som inte riktigt har klickat av topplagen, tycker jag. Det är fortfarande lite hackigt, visserligen ganska bra poängskörd, men alltså försäsongen såg sisådär ut och starten på säsongen också sett sisådär ut, så jag förstår att man inte är helt bekväm.
Du som jobbar hyfsat nära Djurgården, det är ju trots allt en av de tre stora klubbarna som du följer hos din arbetsgivare. Hur är känslan när man är ute på Kaknäs och på Tele2 när man pratar med dem?
Oj, känslan är ju att alla alltid säger att de mår jättebra och att det är en jättetydlig stämning. Det brukar vara standardsvaret när man frågar hur de har värvat någon.
Men man brukar ju också kunna känna på om de ljuger eller liksom, hur är det att komma dit?
Ja, när Bosse Andersson liksom nästan slår sig för knän och säger att Djurgården är en jävligt trevlig förening, då är det svårt att hitta någon sorts mot eller misstanke om att något annat gäller.
Ah, okay.
Jag tolkar dem så ganska harmoniska. Jag tyckte försäsongen så ganska bra ut. De vann väl alla sina matcher nästan nere i Spanien. Såg ju ganska bra ut i kuppen också.
Ja, och det jobbiga är ju nästan, jag tycker Farid pekar på en ganska rolig grej här, att deras bästa match den här säsongen är typ Malmö.
Ja.
Och den torskar dem. Och sen när Allsvenskan sätter igång så tycker inte jag i alla fall att spel... Det är som, jag tycker han har helt rätt i att så här, stundtal ser det jättebra ut. Men det känns också som att det än så länge har varit ett Djurgården som det är halvlätt att skapa chanser mot. Den där backlinjen är inte jättestabil. Och jag tycker i alla fall att det syns att Une Larsson saknas.
Ja, men precis så är det. Och Malmö-matchen var ju, det var väl sista tävlingsmatchen innan för de åkte ut mot Malmö precis. Och då var det den här känslan att nu har de vaknat. Det är lugnt. Jag tyckte inte kuppspelet hade sett särskilt bra ut. Så det där var ju en lugnande för många djurgårdare. Och så börjar det igen och man fortsätter se sådär mediokra ut som man gjort innan. Så det är ju...
Ja, men lite så här humör. Exakt. Under matcherna. Det är ganska stor pendel mellan att det ser jättebra ut och sen att det ser ganska svajigt
så
ut.
Så de måste ju få att klicka, och det där mittfältet är väl den största besvikelsen. För den har ju varit så, de har ju varit så bra innan alla tre. Men de har ju egentligen ingen kommit upp i nivå, tycker jag.
Och sen är det ju fortfarande 6 poäng.
Ja, precis. Alltså, vilket är så här, alltså, det gör det ju ännu mer kluvet.
När vi senast var med och blandade in oss någon form av guldstrid, då pratade man så här, ja, men vi tar poäng även när vi var dåliga. 6 poäng på första, sen Mjällby är ett missräkning, men jag menar 6 poäng på de första är ju ändå liksom okej. Okay. Alltså de är ju med och det är ju liksom en katastrof.
Och jag tror det är väl det som är grejen med Djurgården också, att de har ju den här grundkvaliteten och tryggheten som är, alltså hur dåliga de än är, de kommer inte klappa igenom. De är fortfarande, nej jag är inte imponerad av Djurgården, men de kommer komma topp 3, det är ganska övertygad om oavsett.
Och spetsvuggiga spetsspelare ju.
Ja, alltså, de,
som
exakt.
Också kan göra skillnad i de där, man, liksom. När det står lite och vajar liksom.
Absolut.
Vi ska ringa Jocke också och kolla hur hans puls är och vad han känner. Farid var inne på att han känner ingenting. Av att möta Göteborg.
Det är tråkigt, eller?
Ja, jättetråkigt. Mm. Men jag tror att han också kanske säger det för att vara lite jiddrigare än vad han faktiskt är. Jocke, glajerna på. Jajaja, solen skiner.
Soliga västkusten, vet du.
Ja, mycket ska man vara med om här i livet. Hur mår du?
Ja. Jo, det är bra.
Härligt.
Nu åker en spårvagn på dig också.
Ah, såklart.
Kanske i Göteborg.
Lokala är vi. Nu har jag full täckning mitt i stan, så bryts det nu så är det fan inte mitt fel.
Okej. Du, Farid har vi pratat med. Han körde vilse på väg till Göteborg, så att han kommer typ på vissla. Men han var bjussig nog att bjuda på citatet att han känner typ ingenting av att möta IFK Göteborg rent rivalmässigt.
Nej, men är inte det, om man ska liksom googla härskartekniker, ta den 1A. Så är det så här, jag bryr mig inte om vad vi tycker. Det känns som att den går varm här just nu. Men det är väl jättebra att fortsätta med det.
Ja, så alltså det funkar ju bra.
Så har de 400 pers på bortasektionen och så kan vi smyga med lite som vi gör. Det är väl alldeles kanon.
Ja, han körde ju copy-paste på ditt sur om häcken.
Ja.
Men du, innan vi går in på kvällens match så vill jag bara ta pulsen lite på dig, för det händer ju grejer i Göteborg. Gais var inne på Gamla Ullevi och målade den svart och grön. Det svarades med lite grejer mot deras träningsanläggning. Hur det puttrar där nere?
Men det måste man väl säga att det måste ju vara den bästa prestationen som Gais har gjort på 5 år eller någonting. Och ta sig in på Gamla Ullevi och måla om ett plank grönsvart. Det är hardcore, det får man säga. Det får man göra. Jag tycker det var bra gjort.
Och svaret då? Det var trasiga rutor och rökbomber in på Gais anläggning och grejer.
Det kan man ju inte fastslå att det var ett svar på det.
Nej, okej. Det råkade bara vara ett par dagar senare.
Ibland så infaller olyckliga slumpar kanske.
Ja, det var planeter som stod rätt och sådär.
Det var ÖIS.
Ärligt talat, det har jag faktiskt ingen aning om. Men så här, om de gubbarna som bröt sig in på Gamla Ullevi och genomförde den grejen, de borde kolla över Gais ifall de också kan spela fotboll. För det var företagsamt, får jag säga.
Ja, okay.
Den skojar man inte bort, tror jag bara.
Nej, okej. Men du, ni mår jävligt bra där nere. Det är extra avsnitt med ditt program Team Stare. Han är på superhumör och det är 9 poäng på 3 matcher. Och du sitter och mår i solen. Inte mycket att klaga på nu.
Nej, just det med Micke är väldigt roligt. Jag gör det programmet. Och vi har ju liksom vi gör ett program varje vecka. Planerar in honom att han ska vara med. Men vi hade gjort så den här veckan egentligen, eftersom det var så himla mycket med matcher och grejer. Så fan, vi struntar i den och så gör ett specialavsnitt istället om hur det går till på en match och sådär, som vi gjorde i förväg. Och så hörde han ändå av sig. Fan, ska vi köra en podd eller? Och då vet man att då måste det bra där uppe. Och det är väl klart att då får man ju ställa upp.
Det var exakt den här Micke Stare jag var rädd för när jag efter första omgången sa fan om ni vinner 3 raka och Micke Stare får ett jävla Micke Stare flow. Nu är han inne i det.
Precis så. Så det passar oss bra. Även om jag själv måste säga då att precis nu, när du får mig nu, så är jag ändå inne i min sån här, som jag får varje match, att jag målar upp motståndarna som extrema världsmästare och jag kan bara se Haksabanovic vika in från kanten och bomba upp den i krysset. Det är det enda jag kan se just nu. Så att jag är ändå försiktigt ödmjuk, även om det är skönt i solen.
Ja, det är fan i mig första gången jag hör ordet ödmjuk runt dig. Det klär dig inte jättebra. Jag hade hoppats på att det skulle vara lite mer styv i korken inför den här matchen.
Tänk då vad jobbigt du kommer få det på fredag om vi skulle vinna.
Ja, då blir det fokus på Stockholms derby till helgen, va? Är det inte så? Men du, har vi några nyheter runt laget eller är allt frid och fröjd? Lyxproblem hette ju avsnittet och det pratades om Gustav Norlin som Rud van Nistelrooy och hela faderullan. Är det några överraskningar att vänta från Stare eller kommer det vara samma gamla vanliga här?
jag tror att vi kommer få se samma startelva. Det är väl Gustav Norlin versus Oskar Willemsson emot. Men det är faktiskt helt omöjligt. Jag tror det är magkänsla på dagen som avgör vem av de två som spelar. Och sen så är det i så fall om man har lyckats mörka någon ur startelvan som är sleten efter många matcher på få dagar. Eller snarare förra matchen tätt inpå, så att säga. Det är ju ändå spelare med några år på nacken, så att bara 3 dagar jämfört med Djurgårdens 4. Det är väl också en sån sak som dyker upp i skallen på mig så, när man har lite förmatchångest så. Men nej, jag tror faktiskt att vi kommer att se exakt samma spelare. Och, möjligen Gustav Norlin istället.
Och rivalmässigt då, hur känner du själv då ifall du ska kontra på Farids? Vart har vi Djurgården på skalan?
Nej, jag känner ju ingenting. Men ärligt talat, jag tycker så här. Det finns några klubbar i Sverige som är stora och som är roligt att spela mot och som är roligt att möta hela vägen. Och Djurgården är såklart en av dem. Och det tror jag att Farid tycker om oss också. Sen såklart att vi har haft några sämre år och att några sämre år tillsammans med covid. Liksom, det har ju gjort att man har ju nästan börjat tycka om nästan folk från alla lag. Liksom, eller tycka om. Men ni fattar vad jag menar.
Man har saknat liksom, att stå och hata varandra.
Lite grann när man inte ser dem på andra sidan kortsidan, så att säga. 2 gånger om året.
Tjena Jocke, Olof här. Jag tänkte bara höra lite hur säsongsavgörande tycker du att de här två matcherna är? För att 9 poäng på de här 3 första matcherna, det är inte de absoluta topplagen ni har mött på det sättet. Och nu kommer ju 2 topplag hyfsad poängskörd här. Så apropå de här betygen vi försökt sätta på en säsong i liksom början av det här liksom projektet, så att säga. Så hur ser du liksom på de 2 kommande matcherna sett ut säsongsavgörande perspektiv, eller är det 0 poäng och då känns det ändå okej, eller liksom, ja.
Alltså, så här skulle jag säga, om vi får med oss någon sorts ansenlig summa poäng från de här 2 matcherna, då kan vi kanske börja tänka på att omvärdera våra mål inför säsongen. Och får vi med oss poäng både från Malmö och från Djurgården nu med den här inledningen, Då finns det ju ingen anledning att släppa liksom tankarna på hela vägen upp eller i alla fall där i närheten. Om det är så att vi åker på dyngtorsk i de 2 matcherna, då får vi där. Det är klart att man hamnar tillbaka då lite grann. Men sen så beror det ju hela tiden på hur det ser ut i matcherna. Jag menar, AIK åkte på torsk med 3-0 mot Malmö, men de var ju tydligen bra ändå. Så att...
De var tydligen bra ändå.
Du mår lite vilket, för bra, Jocke.
Vilket plåster på såret jag fick nu, Jocke. Tack så jättemycket för det.
Håller man inte lite mer på Djurgården nu efter den här med Jocke?
Och svära i kyrkan och säga det. Men det är klart att krysset smakar inte illa här. Det gör det ju definitivt.
Du mår för bra, Jocke.
Tar du kryss eller, Jocke? Nej, du mår alldeles för bra för det.
Så här. Den känslan jag fick när jag var uppe med en extra vända på Kamratgården den här veckan gör att jag inte tar krysset på förhand. Jag kände bara, shit, de är... så jävla inställda på att här ska det vinnas en match till. Liksom. Man kan ju ändå känna det ibland. Att där uppe var det ingen som hade tagit något jävla kryss. Liksom. Och då får jag väl embracea den också.
Ja, okej. Okay. Ja, du är ju mer eller mindre en del av klubben nu, så det är bara att köra på den.
Interna organet.
Exakt så. Du, kör hårt då, så får vi se hur det där slutar. Jag ser fram emot att se den här matchen i efterhand i alla fall, för jag tror det kan bli en ganska, ganska rolig historia.
Vi hoppas på det. Hoppas det blir extra kul för mig idag.
Ja, det vet jag inte riktigt. Men...
Så blir det extra kul på fredag också.
Ja, men jag ser fram emot att ha dig här efter en förlust. Det har inte hänt än. Jag tror att du kan vara riktigt mysig
nej.
Då.
Nej.
Men vi ses på fredag. Det blir roligt. Då kommer Farid också. Med, så får vi se vad som händer.
Hej.
Vad säger siffrorna då, Marcus? Hur bra är, alltså finns det anledning för Jocke att ha den här lilla hybrisen ändå?
Men jag satt och tänkte på det. Jag tror snarare att det är lite bluffvarning på deras start. Att folk är lite, jag fattar att man som göteborgare är såklart är supernöjd. Det är 3 raka, men spelet har inte, jag tycker inte att det sett särskilt bra ut. Häckenmatchen nu senast var väl den bästa. Vilket kanske skulle vara med anledning till lite mer optimism. Men de har 3 vinster på det de har presterat. Jag tycker inte Värnamo-matchen är särskilt bra. Och Helsingborg, det är liksom... Hade du kunnat sluta kryss. Det är att de får ett ganska tidigt mål, var det 28:e typ. Och kan spela lite på det. Men det är ju ofta att de gör mål, sen faller de tillbaka och låter motståndet pressa ner dem. Och försvarat sig bra, men det borde inte fortsätta hålla, speciellt inte mot de här topplagen som kommer nu.
Vi har lite nördstatistik från chatten här nu.
Oj.
Blåvitt har alltså då 7 raka onsdagsmatcher utan vinst. Djurgården har 7 raka onsdagsmatcher utan förlust. Det är osäkert kryss, säger han.
Det finns någonting, alltså när jag kommenterar matcher för Simor, vilket jag gör i gällande Serie A, då får man massa sån här statistik matad till sig inför si och så, det här har hänt, exakt den här, lördagsmatcher, ja, onsdagsmatcher, är det någonting jag stryker direkt så är det liksom, de, lördag är de är tydligen starka på en tisdag, okej,
okay, ja, alltså,
det där skiter man ju i, ja. det kan ju du styrka också. Nej, det här är bara
hokus pokus.
Det lät lite astrologi faktiskt.
Ja, men det är stjärnor.
Men som reporter på Fotboll Stockholm då, hur mycket följer man lagen som inte är i Stockholm?
Ingenting i yrkesrollen egentligen. Vi bevakar bara elitfotbollslagen i herrallsvenskan från Stockholm. Sen kollar jag ganska mycket allsvenskan för att det är kul.
Men, har du sett mycket blåvitt hittills?
Jag såg match mot Värnamo och mot Helsingborg. Och hade vi lite samma känsla som du, Marcus. Att, ja, det är förbluffande effektivt. Mm. Men mellan, liksom, mellan straffområdena i 90 minuter så tycker inte jag hittills att man ser ett topplag eller en guldkandidat.
Nej, exakt. Och det är där jag har mitt problem. Jag är anti-Stare kanske lite hårt, men jag har lite svårt att se att han ska ta det här laget till liksom höjder som är, ja, men SM-guldmässiga. Ändå...
Europaplats då? Frågetecken? Nej. För jag tror ingen i Göteborgs supporterled tänker nu ens på ett SM-guld. Även vid seger ikväll tror jag inte att de kommer tänka säsongen. SM-guld.
Det fattar jag. Men någonstans måste man ju alltid bygga långsiktigt. Du har inte Stare nu för att liksom kassa om ett år för att gå för någon annan, antar jag. Jag gissar att de på sikt vill bygga ett SM-guldvinnande lag med tanke på att IFK, det är ju en av Sveriges största föreningar, och jag ser inte den höjden med IFK, och den här säsongen, nej, jag tror inte de kommer konkurrera om Europaplatserna heller.
Djurgården då, ifall vi switchar till dem, hur ser deras siffror ut? Finns det någonting som sticker ut där i både positiv och negativ bemärkelse?
Det är väl lite samma där, det är ganska, de är bra, alltså Göteborg är också topp 5 när vi kollar underliggande hittills, så de har inte varit dåliga. Djurgården samma där, topp 5, topp 6, men där har vi en annan, för min del i alla fall, grundnivå som är mycket bättre än, eller lite bättre än IFKs i alla fall. Och den kan ju de alltid luta sig tillbaka mot. Plus en spelartrupp som är, ja, vad kan det vara, topp 3 i serien. Så de är ju ett stabilare lag än IFK.
Min bild att de släpper till lite för mycket chanser och att det där mittlåset än så länge inte har klickat, med tanke på att de har bytt nu också Hien till Lövgren och Une är borta. Nej, och sådär. Delar siffrorna den?
Absolut, det är korrekt. Degerfors var så. Norrköping lika så. De har släppt till mer chanser än vanligt, så att det är ju någonting som är fel. Sen är det fortfarande så långt kort in på säsongen. Sånt här kan ju diffa från match till match. Man kan ha dåliga matcher, men ja, än så länge så ser det lite för svagt ut för Djurgården bakom.
Om vi switchar fokus då till de som faktiskt leder serien, det var ju ett jävla rabalder efter förra avsnittet när vi inte pratade jättemycket om Bayern, men de bevakar ju på daglig basis, och om Blåvitt mår bra så kan jag tänka mig att Bayern mår ännu bättre. Delar du den uppfattningen?
Ja, med viss asterisk för att de knappt spelar på bortaplan. De har väl haft Ytterhogdal och Sundsvall borta, va?
Ja, ingen toppmotstånd.
Nej, verkligen inte.
Och 2 stycken plastmatcher dessutom.
Ja, exakt. Och det är väl det som är kanske problemet. Eller det som är, vad ska man säga, smolket i glädjebägaren. Hur kommer det här bilaget se ut på naturgräs på bortaplan? Degerfors vann de väl med 4-1 förra säsongen.
Exakt, och då var det på Stora Valla som man ska spela på nu igen. Det var ju precis klart. Vi får se hur den där mattan är. Men känslan är, eller så här, jag tänkte säga att känslan är att det kommer missgynna Bayern. Men å andra sidan är Degerfors också ett lag som gärna vill spela en offensiv fotboll efter backen och hela den grejen. Det känns som att det kan bli en clash nere på Stora Valla ifall mattan är dålig.
Mm, och den är också välsignad av biskopen från Karlstad stift.
Just det.
Så det är en parameter vi aldrig haft att göra med, att det är på helig mark allting nu.
Ja, chatten kanske har någon statistik på hur många matcher bortalaget vinner när en biskop har varit på plats och liksom välsignat marken. Det ska bli spännande att se, men du som följer Bayern, så du skulle få till en intervju här med Martti, va?
Ja, det är väl tanken precis efter det här.
Det är ju någonstans, han är ju, på tal om biskop, han är ju på väg att bli biskop i Bayernland nu.
Så är det, absolut. Alla 4 församlingar på Södermalm är ju hans, liksom.
Ja.
Alla 10 budorden också.
Och är känslan i Bayernled, för det ska man ju säga att det har varit inte en guldkandidat när vi sparkade igång den här säsongen. Nu är de i cupfinal, de har 3 raka vinster, där vi öser in mål. Vi har än så länge inte fått se det dyra nyförvärvet i Steve Travelli. Är känslan att det kanske bör vara en guldkandidat?
Ja, det är väl svårt, för det är så många lag som jag tycker befinner sig på ungefär samma nivå. Alltså det är ju väldigt hårt, skulle jag säga, att säga att Hammarby är klart bättre än Elfsborg eller Djurgården eller AIK. Det Det är de ju inte truppmässigt, tycker jag. Och därför är det svårt att prata om en klar guldkandidat. Då är det tre lag som de är jämnbördiga med som de ska vara bättre än. I mitt perspektiv.
Har du någon rapport och insight på när vi får se Steve Travelli på plan?
Ja, jag snackade med honom efter matchen mot Mjällby. Då sa han att det var mot Degerfors som det var tänkt att han ska vara i skick.
Ah, okej, okay. Så lilla inhoppet nu?
Lilla inhoppet.
Oj, spännande. Vi ska ringa upp Davva som vi hade med oss som håller på Degerfors. Vi kanske ska ta pulsen direkt på den här biskopsgrejen och se ifall det har gett lite nytt mod till Degerfors. Så det här är ett gäng som ni ska ha bakom er i tanken, Olof.
Mm. Men man blir orolig direkt när marken är välsignad.
Kanske något som lag borde ta efter.
Som att de har kommit
här har vi Davva med oss. Hur är läget?
Det är väl okej. Okay. Det korta svaret.
Ja, väldigt osäkert lät det. Har du inte fått något form av liksom nytt mod när biskopen har varit där och välsignat Stora Valla?
Ja, det är väl först när man offrar en get som jag blir nöjd liksom.
Ah, okay.
Nej, men alltså det är väl alltså, en summering av känslor. Det är klart att ser man till spelschemat på förhand så visste vi liksom att Djurgården och Kalmar, det ska mycket till om vi tar poäng där. Liksom. Men sen har vi också fått nyheter nu med att vi kanske får en annan uppställning att starta med. Så det är liksom, ja, det är mycket som gör att man blir lite... Ja, man mår sådär. Jag har svårt att beskriva riktigt, men man är ju, det är ju ångest liksom, så är det ju. Samtidigt skulle det bli jättekul att möta Bayern på hemmaplan.
Hur skönt är det att det blir Stora Valla? För att senast mot, det går ju verkligen att prata om att det är och var en fördel för BK Häcken att de fick spela en match på plastgräs snarare än en match på naturgräs. Nu är det faktiskt naturgräs. Även ifall vi sa det precis innan vi ringde upp här. Det fanns svårt att sia om för vilka detta är en fördel. Då det är två lag som vill spela fotboll efter marken. Mattan kanske är sisådär. Men någonstans måste det väl ändå finnas ja, men mentalt att så här, det här är våran hemmaplan, eller?
Jo, men absolut. Absolut. Det är klart vi kommer ju ha betydligt bättre stöd imorgon än vad vi hade i Örebro. Sen angående mattan där, alltså jag vet inte hur mycket, jag tror att, eller jag hörde mig lite för och jag vet att truppen ska väl känna lite på mattan imorgon. Och den ser ju väldigt bra ut. Frågan är väl bara liksom om den kommer att hålla. Om jag inte minns fel så har den legat där bara i 5 dagar nu. Och rekommenderat är väl någonstans som 10. Ingen aning. Så vi får väl se. Klart fördel på hemmaplan, ja. Naturgräs vill vi spela på. Men återigen, vi har ju inte spelat på den. Och det finns även rykten om att planen har breddats 3 meter från 65 till 68. Så det blir ju en nyhet även för våra spelare. Så att det är mycket, mycket oklart här nu. Och framförallt med det som jag sa tidigare med att vi eventuellt byter formering. Det, ja, återigen, det många bollar eller många bäckar små.
Känns inte det lite förhastat då? För jag menar, det är ju som du var inne på, det kan inte komma som en jättenyhet att poängskörden i de här 3 första skulle vara lite halvskral med tanke på motståndet. Men det som kommer nu är det Bayern som kommer på besök. De har ju sett riktigt bra ut. Men sen är det ju Värnamo och GIF Sundsvall i 2 av de 3. Dessutom hemmamatch mot Elfsborg. Att nu börja skifta istället för att köra det man har kört, känns inte det lite förhastat eller?
Absolut, jag vill bara tillägga att det är inte bekräftat någonstans att det är ett skift av uppställning, utan det är bara någonting som tidningen har liksom, nyss, eller har rapporterat om från senaste träningen, så det ska jag ändå braska för. Jo, men det kan jag väl tycka, alltså, våra matcher att vinna kommer ju precis som du säger på måndag nästa vecka och framöver. Sen kan jag väl tycka liksom, att vi kanske hade mot bra med oss några poäng i alla fall. I fjol hade vi ju 3 poäng efter 3 omgångar. Då, men sen även 3 poäng efter 4 omgångar. Så att det är väl, ja. Jo, det är lite för tidigt kan jag tycka. Men som sagt, det har ju inte sett bra ut försvarsmässigt heller. Några av de problemen vi hade i fjol, de är ju kvar. Liksom. Tydligen så har vi inte lyckats arbeta bort dem. Eller hitta lösningar på det. Så att ja.
Är det att det inte finns lösningar rent taktiskt, eller handlar det faktiskt snarare mer om att det är individuell kvalitet? Alltså det är ändå Viktor Edvardsen som är där uppe och nosar i skytteligan som är borta. Ni har ju inte saknat målchanser varken mot Djurgården eller Häcken om man säger så. Och nu i försvarsled så har ni tappat kapten Ekeroth. Och där har väl, ja, men det kanske är snarare det som är anledningen, snarare än att man inte har lyckats taktiskt bättre den här säsongen. Vad säger du?
Ja, alltså om vi bara börjar med Edvardsen där, så det är klart hade vi haft han med på en redan, han i startbörjan, så hade han säkert satt någon med tanke på hur han levererade förra året då, ska tilläggas. Jag tror vi ligger ganska högt upp statistiskt med sett på antal liksom skapade lägen och missade lägen. Så det är klart, hade vi haft honom eller hade vi bara varit lite mer liksom effektivare framme, det hade sett annorlunda ut. Bakåt så måste man tillägga att vi har ju inte haft samma start eller bara nästan någon gång under försäsongen heller då. Och nu senast mot Häcken så hade vi ju två nya backar in, Mukibi in istället för Sean Sabetkar och Ökvist ner på högerbacken istället för Gustav Granat. Och nu verkar det som att det kommer bli justeringar där igen, så att absolut individuell kvalitet, men också så här, men kontinuitet, den har väl kanske inte riktigt funnits där.
Hur är förhoppningarna nu då när Bayern kommer på besök?
Jag hoppas ju verkligen att vi, alltså det är klart, vi kommer ju alltid gå för vinst, det tror jag, vi, precis som du säger, vi spelar ju en liksom glad anfallsrik fotboll och vi kommer ju, jag tror att får vi första målet så är vi en bra sits, det visar vi förra året. Även om det inte blev så många vinster i fjol så tappar vi inte noll match till förlust, om jag inte missminner mig, när vi gjorde första målet. Och sen är det ju som sagt, det är hemmapremiär, vi kommer ha mycket folk och Bayern kommer mycket folk, det kommer bli en härlig inramning och jag menar, solen skiner liksom, det är ju uppdukat för fotbollsfest. Jag hoppas att det kan liksom, om vi kan passa på nu och försöka rubba Bayern på ett bra sätt.
Du, det kommer väl inte som någon jätteöverraskning, men jag hoppas ju verkligen att ni gör det.
Ja, jag förstår det. Du är inte ensam.
Nej, exakt. Kör hårt och lycka till. Det känns som att ni behöver den där segern.
Det tror jag också. Få lite momentum. I alla fall, alltså, det är skittråkigt att prata om prestationer nu när vi har tre raka torsk. Men det, alltså, jag vill ju se absolut en bra defensiv prestation. Det vill vi se.
Där försvann det. Delar du uppfattningen som han är inne på, att prestationerna varit bra? Han är inne på att statistiken säger att de har skapat väldigt mycket. Är det sant?
Offensivt, ja. Alltså relativt mycket. Man får väl se, liksom ta Degerfors för vad de är. Framåt är de bättre än det gemene bottenlaget. Så där är de absolut, ja, men säg i mittenskiktet när det kommer till skapade chanser. Men defensivt fortsätter de vara, alltså, katastrof. Tyvärr. Och det är där min kritik mot dem varit tidigare också, att det kollektiva sitter inte. Och de är för ihåliga och det är därför jag tror att de åker ut, helt ärligt.
Och för Bayerns del så är väl allt annat än tre poäng på Stora Valla är väl ett gigantiskt misslyckande?
Ja, antar jag. Om man ska infreda de ambitionerna som Jesper Jansson och Mardis Cifuentes pratar om, då måste man ju vinna de här matcherna.
Och hur ser man som Helsingborg-supporter på Degerfors? Är det ett lag som man säger, det här ska vi bara ha bakom, och ser man sig själva som att det ska vara givet, eller hur det är?
Alltså, ja, det tycker jag väl är ett sånt, speciellt hur de har inlett säsongen. Jag tycker jag har sett lite av deras matcher, jag håller med lite, försvaret har ju sett om möjligt liksom ännu sämre ut än vad bort, eller vad man ska säga. Så rent liksom baserat så känns det som att ett lag, och det kändes ju på förhand inför säsongen också, vi pratade lite, vilka lag kan vi ha bakom oss? Degerfors är ju ett av dem jag liksom tänker att vi skulle kunna ha bakom oss. Jag tycker de tappet av Edvardsen tror jag är liksom enormt. Det går knappt att ersätta det, känns det som. Så att, jag tycker och tror att vi kommer ha dem bakom oss.
Switchar vi till Helsingborg idag, som vi inledde med att så här, Olofs bild, den är lite å ena sidan och andra sidan. En ängel på ena axeln och en jävel på den andra. Vad säger dina siffror? Finns det anledning för jätteoro eller borde man kanske ha lite tålamod här?
Oro, ja. Med tanke på att jag alltid relativt till resten av serien liksom, och kollar man på vad ni har, Sundsvall och Degerfors, jag tycker att de är sämre än er och jag tror att de kommer hamna bakom. Sen börjar det bli liksom Helsingborg-skiktet med några andra lag. Och Helsingborg framåt den här säsongen, alltså det är på allvar sämst siffror i serien. Ni skapar ingenting på offensiv tredjedel och det måste ju hända någonting där. Däremot försvarsmässigt så är det liksom, ja, men säg topp 8, vilket det är helt okej. Så ni är relativt stabila och får bollen framåt till sista tredjedelen. Men där klickar ju absolut noll. Taha Ali, Kayed Hurken, det är ju helt liksom, det är ingen sammansatt konstellation framåt, och någonting måste ju ändras där från Lennartssons sida.
Känns det så när du ser det också?
Alltså det roliga är, nu när du säger det, ja, det man var orolig för inför säsongen var ju defensiven, och så tänkte man vad kul det ska bli att se ett offensivt HF.
Ja, det har varit helt tvärtom.
Och nu är det helt tvärtom. Jag menar, det är ju, vi har, jag kan inte komma på mot Sirius att vi skapar en målchans typ, alltså ett skott på mål känns som. Och det är bekräft, skönt att få det bekräftat att offensiven är dålig. Men liksom, jag var frågan, nu tappar jag bort mig.
Nej, men alltså, det är, vi pratade om oro. Det finns anledning att vara oro. Men det, och det känns ju nästan chockerande, för det är som du är inne på. Man har, inför säsongen så var det ju allsvenskans Messi, Taha Ali. Mm. Hurken vet vi om, han kommer göra sina 10. Nu har han gjort 1 och det var egen bur. Och på andra kanten så är det Kaed som inte får till det. Och det var ju Jörgen Lennartsson som dessutom skulle vara 4-3-3, spela offensiv fotboll och det här, och man ändå de här problemen. Så att frågan är ju, ska man ha tålamod med det här, eller är det formationsförändringar som krävs, eller vad?
Så jag tycker inte man ska byta formation än. Jag tror att liksom, apropå tålamodsdelen, apropå den här hängen av djävulen, det är ändå spelare, liksom de tre mittfältarna och de tre, för de har ju knappt spelat ihop liksom i den konstellationen. Så just i den delen på att offensiven ser ganska roligt ut. Lite tålamod tror jag man får ha där. Det är 5 tuffa startmatcher vi har nu. Det är Elfsborg, Häcken. Det är inte superlätta 5 första. Så att på det sättet känns det ju ändå liksom betryggande att få de siffrorna, att defensiven ser bra ut. Men för det är liksom, får man då offensiven till, så kanske mot de lagen som vi faktiskt ska slå, Degerfors, Varberg, Sundsvall, då kanske det kan se ännu bättre ut där. Men liksom, jag tycker att det blir... Det känns som att så här, det stakar för mycket i passningsspelet. Vi skapar inga reella chanser. Hurk blir för isolerad där uppe. Tarali är för dålig i sitt beslutsfattande. Alltså det finns många saker, liksom individuella saker som man blir rätt orolig över liksom i spelet, så att säga.
Och sen är det ju läskigt för att så här, det är som du är inne på, de här 5 första matcherna är ju tuffa. Och så här, vi ska ta våra poäng efter de 5. Ja, men står man på 0 poäng efter de 5, det är inte så jävla lätt att kliva ut med det självförtroendet och bara, ah, det är nu vi ska börja vinna. För nej, nu är det Mjällby på Strandvallen. Ja, som nej, vi, det är ett lag som vi bör ha efter oss, men hade vi mött dem i omgång 1 så kanske. Men nu står de på 9 pinnar, vi på 0. Det blir en helt annan stress och man glömmer nästan bort den här psykiska aspekten i fotboll ju. Så att inte bara trycka på knappen och gå ut och spöa Mjällby.
Och sen så då, om det liksom är sämst offensiv, alltså, så finns det otroligt mycket att jobba på. Det är det också, man har ju inte riktigt den tiden. De här 2 matcherna kommer ju så himla tätt. Så att det liksom, finns ju också en oro i det där. Att okej, offensiven måste sitta på plats. Offensiven, alltså det är inte så att vi ligger liksom offensivt liksom 12-10 och det finns liksom en höjd att gå upp mot. Utan nu känns det som att så här, nu är vi botten och nu måste vi skapa någonting offensivt. Men vi gör inte det.
En sak som är, om man ska liksom se någon, att det kan ta fart snart, det är att Helsingborg spelar, alltså mycket av de här 90-minutersmatcherna så spenderar de på offensiv tredjedel. Och den tröskeln att då börja skapa chanser blir ju mindre om du liksom alltid är tillbakatryckta och spelar på egen plan, Alva. För det är inte Helsingborg. Ni har ändå lyckats komma framåt. Jag tror ni är typ så här 7 på att ta sig in på offensiv tredjedel, vilket är bra. Men sen är ni ju sämst. Men kan man då få det att klicka? Jag tror att det kan ganska snabbt slå över och faktiskt börja komma målchanser. Om de bara får lite, att de jobbar lite på det här sista biten.
Vad hade man helst haft? Hade man, för nu här har vi två, det är 2 lag som står på 0 poäng. Degerfors och Helsingborg, där de skiljer sig väldigt mycket ju. Alltså siffrorna, ja, de underliggande. Absolut. Helsingborg, de släpper inte till så mycket, men de skapar fan inte ett jävla skit. Degerfors skapar hur mycket som helst, men de släpper också till ännu mer. Frågan är vad fan man hade valt här.
Ja, jag vet vad jag väljer, och det är Helsingborg, med tanke på alla andra underliggande siffror också. Det är inte alltid bara vad du skapar framåt och släpper till bakåt, utan du är vart på planen du liksom spelar bollen, och Helsingborg gör det framåt. De är på offensiv tredjedel. De måste bara få till det. Degerfors som är kaos bakåt.
Ah, okay.
Nu växer ju ägnen här på.
Ah, ja. Nu lämnar du den här studion med lite studs här. Nu spöar vi.
Lillördag känsla här. Tar vi bara både Elfsborg på Häcken och
Men
här.
Det här med underliggande siffror och hela den här biten. Hur mycket jobbar du? Har du koll på hur mycket Stockholmsklubbarna jobbar med de här grejerna?
Oj, faktiskt inte. Jag gissar att de gör det. Jag tror det kommer jag har.
Bayern är ju jätteduktiga på det, vet jag. Så de är lite i framkant. Ja, precis.
Säg det där igen, jag tror att alla hör det.
Andrew Sumter hette han väl?
David Sumter. Precis, David Sumter som har 12 fotboll, ett dataanalysföretag. Jag tror att de är väldigt inblandade i Hammarby. Så där vet jag att de har ganska bra koll. Djurgården och AIK vet jag faktiskt inte riktigt hur det ser ut.
Okej. Hur är det annars att jobba med de här 3? Skiljer de sig åt? Alltså du som journalist i öppenhet och lättillgänglighet och den här biten.
Nej, egentligen inte tror jag. Nu tror jag det är en liten konstig period, för nu lämnar ju fotbollen corona. Det har varit väldigt stängt. Och nu så går man kanske mot en sån att istället för att som det var innan corona, alla öppna träningar, så kör man kanske en öppna träning i veckan. Det är lite oklart hur mycket man kan träffa spelarna på plats på träningsanläggningarna, när man kan protestera folk i sin vardag och så. Så jag tror det är det som är liksom den avgörande faktorn för klubbarnas mediehantering just nu. Hur de ska förhålla sig till ett post-corona.
Och hur skiljer de sig åt annars då? Alltså upplever du som i din yrkesroll att den ena klubben är mer öppen än den andra? Eller är de ganska samma lika? Eller?
Ja, det är väl ungefär ganska samma lika. De har väl ungefär samma förutsättningar med ungefär lika stort intresse. Lika stort intresse kring varandra. Sen är det väl klart att det sportsliga påverkar ju. Det är ju kanske roligare att släppa iväg folk till press när det går riktigt bra. Gissar jag, men jag vet inte hur mycket det påverkar heller.
Du, AIK Varberg ikväll då, du ska vara på plats och jobba. Vad har du för förväntningar på kvällen?
Det är intressant. Framförallt så är jag väldigt intresserad av hur AIK ska få med sitt anfall. Där vet inte jag hur mycket, eller vad ni tänker om det, men för mig framstår det som att det stora liksom sportsliga projektet under hösten och även våren var att spela in ett Nabbe Stefanelli-anfall. Nu så har man Jordan Larsson. Då måste antingen någon av de tre måste spela på en kant. Om inte man ska sparka folk på bänken.
Ja, det har ju blivit en liten AIK-diskussion om att man för att få ut max av det här laget borde byta formation till en 4-3-3. Med tanke på att Bilal Hussein som nu är tillbaka i truppen. Samtidigt finns Ceesay och Ayari som har sett bra ut. Där finns ju Sebastian Larsson som vi alla vet. Det är fyra stycken ganska duktiga centrala innermittfältare där då i så fall två då ska sitta på bänken. Samtidigt då som det där anfallet nog hade fungerat som allra bäst med alla tre som anfallare, men där Nico med sin högerfot får utgå från vänster, Jordan med sin vänsterfot får utgå från höger och Nabil centralt. Så det tycker jag ska bli intressant att se om det är på gång en sån förändring. Men jag håller med dig om att så här, den där värvningen utav Jordan gör ju att saker och ting, det ställer till det lite grann i och med att han inte kommer in och bara tar en roll i ett välfungerande, välspelande piano direkt.
Nej, att det inte finns en öppen plats i elvan på honom. Alltså Stefanelli och Nabbe är ju för bra för att man bara ska bänka dem för det kommer ett nyförvärv, tycker jag faller jag.
Och dessutom då så ska, ifall det fortsatt, det har väl varit den sämst bevarade hemligheten i fotbollssverige, att John Guidetti förmodligen då kommer ansluta. Och det är också en annan spelare som i så fall ska in, och då är det tre anfallare igen. Så att det ska bli intressant att följa Bartos vår. Jo.
Ja, verkligen.
Vi ska ringa upp Otto, våran käre Varbergs favorit som jag gissar sitter i en bil någonstans på väg från Varberg till Stockholm och Solna. Vi får se om han har gjort samma misstag som Farid och tagit någon märklig avfart och befinner sig på villovägar. De var väl 9 pers tror jag borta mot Norrköping i premiären. Det ska bli kul att se hur många de blir på Friends. Här har vi honom ju, Otto Smith. Välkommen tillbaka till Toto-svenskan. Hur är läget?
Det är strålande.
Härligt. Jo, det är toppen får jag lov att säga. Vart, det ser ut att vara på någon parkering.
Vi sitter på en parkering här utanför Linköping. På väg upp till Stockholm nu från Varberg.
Ja, okej. Du har inte kört vilse med andra ord?
Nej. Farsan är med som vanligt.
Ja, okej. Han
så,
är
på. Så är på toa nu och ska köpa en korv eller någonting.
Härligt. Du, flaggorna i baksätet eller är det någon halsduk? Eller?
Ja, det är flagga och så har vi lite banderoller och så vidare. Och så våra megaflagga som vi alltid har med oss.
Ja, härligt.
Så vi är fullt utrustade.
Hur många blir ni i Solna ikväll? Ni var väl strax, runt 10 pers i alla fall i Norrköping på premiären. Hur många blir ni nu?
Ja, det stämmer. Vi var 8 personer i Norrköping. Och i morse så var det 10 borta sålda biljetter. Så minst 10 plus en jag vet har bortakort som ska med också. Vi missade att köpa bortakort så vi köper varje match. Men 11 minst blir det i alla fall.
Okej, härligt. Du, det har nått med lite rykten om att Jocke gör en Jocke. Nämligen att kanske snurrar 11 lite grann. Då är det ju faktiskt det Mjällby i helgen som väntar. Det är ju 3 matcher på en vecka här. Och det går väl, om man vill vara liksom realist, att säga att Mjällby-matchen kanske är lite viktigare för er än AIK borta. Vad tror du om de uppgifterna?
Nej, jag läste lite om vad Jocke hade att säga innan AIK-matchen och han roterade ju väldigt mycket inför Sundsvall som vi vann mot 2-0 i helgen. Vi har ju en väldigt, väldigt bred trupp. Vi har ju över 30 spelare som är tillgängliga till match. Så vi har ju en otroligt bred trupp där bland annat Sundsvall så har vi Majay, så Alfonsi på spelare som inte startat de tidigare matcherna. Så där gjorde han en del rotering. Idag så vet jag inte riktigt hur vi kommer ställa upp. Jag såg att André Boman skulle starta. Det var den enda informationen jag har med mig. Mer än så vet jag inte hur vi ska ställa upp idag.
Och du, vad är läget med Tashrick Matthews? För att på mina livescore-appar så fick han sitt tredje gula kort här i helgen. Men det stämde inte. Eller är han avstängd? Eller är han inte avstängd? Eller vad är det som händer?
Nej, han ska vara redo för match. Men sen är det formen som avgör om man får spela eller inte. Som Jocke har sagt, att till exempel Norrköping så sa han det innan matchen att han inte ens... Det var precis så att han kom in på bänken. Men nu vi kan starta mot Sundsvall och så vidare, så att vi får se om det blir något inlopp eller om man får starta ikväll.
Hur har han sett ut då? För det ska man ju ärligt säga, att det har ju varit den största snackisen runt era individuella spelare. Att det har varit, han var ju väldigt bra i fjol, ryktades att vara på väg bort och har väl ett utgående kontrakt och sådär. Men så har det varit en hack i försäsong. Vad är status på Matthews nu?
Ja, det stämmer. Han var på väg till Toronto, tror jag det var, om jag inte minns fel. 10 miljoner erbjöd Toronto, medan Matthews sa nej. Själv och Jocke också. Han har ju ett år kvar. Så han har ju den här säsongen på sig. Han har, vad jag har hört av Jocke och så vidare, så har han har sett lite slarvig ut. Inte varit på den nivån han var på förra året. Men det var kul. Han gjorde en bra match mot Sundsvall. Han gjorde ett fint inhopp. Eller mot Norrköping med. Så att, nej. Jag hoppas och tror att han kan göra något.
Fan, då blev ju jag lite nervös. Jag trodde han var avstängd. Han gjorde ju mål på oss förra året när Bodomir Janosevic stod för en ganska fin liten tavla. Sen löste det väl sig ändå för AIK i den matchen, va, om jag inte minns helt fel. Men han är ju bra, den jäveln, så att jag hoppas att han håller sig ganska passiv ikväll. Hur är dina känslor inför matchen?
Nej, vi kommer på se en väldigt defensiv sida från Varberg. Eller som vi gjorde mot Norrköping. Vi kommer att spela med en 5-4-1. Som jag tror, som vi oftast brukar göra mot de här storlagen. Där vi spelar med tre centrala mittbackar. Och sen två yttrar. En vänster och höger ytterback. Och sen vänster och höger mittfältare. Som roterar väldigt mycket. Och kommer få mycket löpningar. Och få springa mycket på kanterna. Vi kommer nog ligga ganska lågt, tror jag. Under hela matchen. Jag tror AIK kommer styra större delen av matchen. Men jag tror att nyckeln ikväll kommer vara att vi tar vara på våra chanser som vi gjorde mot Norrköping. Och sen även att vi vinner individuella nickdueller och så vidare, som vi är väldigt duktiga på. Så kanske vi får med oss en poäng. Kanske tre.
Kanske tre till och med. Blir det Simovic längst fram, eller?
Stor snackis. Hoppas inte det. Väldigt klumpig på boll som vanligt. Vinner inte så mycket nickdueller, även med den längden och sånt han har. Jag hoppas på att se Ajay istället från topp. Alexander Johansson. Kanske Matthews från start på topp. Kanske Boman också. Vi får se om vi kör en eller två omfallare. Men jag hoppas inte Simon startar.
Ja, okej. Okay. Tydliga besked ändå kring Simovic, får man lov att säga. Be farsan att köra försiktigt då, och så ses vi på Friends ikväll.
Det gör vi. Ha det fint.
Detsamma, vi hörs. Vid gott mod ändå.
Verkligen.
God vi gör.
Ja, verkligen. Det var självförtroende minst en, men hoppas på tre. Jag gillar Varbergs självförtroende, och det är väl Jocke Persson någonstans som genomsyrar det och liksom får det till både trupp och de få supportrar, tappra jävlar som åker på de här matcherna.
Ja, det är starkt att åka med, när man är så få såklart, och hitta hype och så. Men, men det är viktigt. Det blir kul att se hur AIK sköter det. Det är ganska... Lite nyckelmatch för er.
Ja, alltså det är definitivt en ödesvecka för AIK med Varberg hemma och så derby på söndag och bara tre inspelade poäng än så länge. Så att det är klart att man är lite halvspänd på kvällens match.
Vi pratade lite om det här innan med det roterade Varberg. De slog väl Malmö. Ett roterat Varberg när man trodde att Malmö bara skulle gå ut. Så att ett roterat Varberg är...
Ja, det behöver inte vara dåligt.
Nej. Ibland är det också bra. Sen vet jag inte hur mycket de har roterat, hur bra utveckling det har gett. Men man kommer ihåg den här Malmö-matchen när de roterade och vann.
Sen är ju min känsla runt AIK, det sa jag inför den här inspelningen, att det är som att vi varje omgång, vi gör hela varvet runt. Vi åker till bortaplan, tror att vi är bäst i världen, får en snyting. Och sen när vi väl kommer tillbaka på hemmaplan så är det ett AIK som man nu jävla ska bevisa. Och så vinner man med 2-0 och är stabila. Och så kommer man till bortaplan och tror att man är bäst i världen igen. Mm. Och så åker man på en snyting. Och så håller det på så i 30 omgångar och så kommer vi två.
Men ungefär så är det så. Bilal är tillbaka ikväll, va?
Bilal är tillbaka i truppen, men jag tror inte att vi får se Bilal Hussein i startelvan.
Han är nog... Klart man visste att han var viktig inför säsongen, men han är nog ännu viktigare än vad man tror med tanke på hur det sett ut och vilka som ersatt honom. Det är ju ganska tunt där på mitten. Jag tycker att Bilal och Larsson är ju klasser bättre än något annat vad de har.
Ja, ah, alltså Bilal Husseins betydelse för AIK tror jag väldigt många underskattar. Ja. Otroligt fin, fin spelare. Mycket folk verkar det bli också. Det är väl en, det är väl, bör väl bli runt 20 000, vilket är... Vilket är bra med tanke på att det är derby som väntar. Så det ska bli kul att se AIK Varberg här ikväll. Vi har fler matcher att fokusera på i det här programmet. Peking mot Häcken. På tal om hyfsad ödesvecka. Exakt. För Peking. Vad säger ni om Peking än så länge?
Det är också lite så upp och ner som många andra, men mer neråt än så länge med tanke på tabelläget och matcherna. Nu tycker jag väl Djurgårdsmatchen var väl lite... Som du sa innan, hade Nyman satt straffen så då är det ju från en 3 poäng de lämnar med. Liksom.
Peking känns ju som det laget som står på 0 poäng men som ändå har bäst liksom, siffror. För det har sett spelmässigt ganska bra ut.
Ja men precis, de ska ju inte vara så här långt ner. Och Varberg-matchen var väl en sån som är så här att hur... Att de torskar den är ju lite... De var inte sämre än Varberg över 90 minuter. De trycker ner dem lågt så det är lite oflytt och sånt. Så jag tror det där kommer lossna. Det kommer det, men de är också de är beroende av sitt ytterspel, slår överlägset flest inlägg i allsvenskan med Daniel Eid och De Brito, så att vi får se om det om Nyman kan knoppa in något snart.
Var Viktor på plats på Djurgården-Norrköping?
Jag var på plats.
Hur var din känsla kring Peking den matchen? Jag såg den inte på plats, jag såg den på TV, men jag har ju sett Peking 2 gånger nu i alla fall, dels mot AIK, dels mot Djurgården. Mm.
Ja, det som jag undrar är liksom, för nu har Norling varit sedan 2020, va?
Så borde det vara, va?
Ja. Jag är lite nyfiken på det här man-man-projektet. Hur, liksom, hur utvecklas det? Tummas det på, eller kör man bara på och hoppas att det ändå ska lyfta? Det känns som att nu börjar någon sorts brytpunkt. De kan inte underprestera en säsong till så att det var klubben är kapabel till för att det här systemet ska någon gång bära frukt.
Nej, exakt. De måste ju, nej, man måste ju få till det nu, men jag tycker fortfarande att det finns tendenser i mycket som är... Som är bra. Var slutade de med tabellen förra säsongen? Det var
någonstans mitt i.
Ja, och det är ju för dåligt, givetvis, med tanke på, ja, men på den trupp de har. Men de, som sagt, så de här underliggande siffrorna och prestationerna har ju varit bättre än poängskörden so far.
Men hur länge kan man luta sig mot det då? Nej, när man heter IFK Norrköping?
Det är klart att du inte kan göra det i all evighet, men bra prestationer kommer föda bra resultat. Det är så enkelt det är. Så man måste ha lite tålamod och nu får vi se. Jag tror det lossnar snart. Nu har jag inte koll på deras spelschema, men är det relativt enkelt så...
Ja, det är Häcken nu och Kalmar nästa.
Ja, det är halvkul matcher.
Halvkula matcher.
Ja. Nej, vi får se sluta med. Jag tror inte Norling borde inte hänga löst än på ett tag, om ni inte ser... Fortsätta vara så här dålig poängskörd. Men
vi får väl se vad Henrik Kassegren säger, som ju faktiskt hade Rickard Norling förra året som tränare. Välkommen till Toto-svenskan, Henrik Kassegren.
Tackar, tackar. Tjena.
Du, vi sitter och försöker bli kloka på IFK Norrköping som du lämnade inför den här säsongen. Du är numera i Gdansk till att börja med. Hur går det där?
Stämmer. Jag har haft en knackig start får man säga. Jag kom hit och sen efter 3 dagar så åkte jag på covid och blev sängliggades i 10 dagar. Så där stoppades väl den processen. Sen kom jag tillbaka och började igen och då blev jag magsjuk.
Just det.
Så jag hade en så kallad knackig start, men jag är på banan igen nu och kör för fullt. Så det känns bra, men jag trivs fantastiskt bra. Det är en otroligt fin stad och nu när vårvärmen börjar komma så är det bara ut och utforska. Liksom.
Hört mycket gott om den. Det låter som att den är värd ett besök, staden.
Ja, nej, verkligen. Alltså, hittills är jag verkligen imponerad av hur pass fint det är. Och byggnader och stad, och det känns fantastiskt. Så jag rekommenderar att ta en trip hit. Det är ju, du är ju knappt upp med planet innan du landar igen, så det är gött.
Men du, Norrköping är du född i. Du har spenderat typ hela ditt fotbollsliv i klubben också, bortsett ett par smålån till Sylvia och Degen och sådär. Men jag gissar att du fortsätter följa grabbarna noggrant.
Ja, såklart. Det här är väl första gången jag följer dem på distans och inte är med i den vardagliga verksamheten. Och, så det är någonting nytt, men det, jag har väl märkt att man får ett annat perspektiv, ett litet annat, alltså sätt att se på det nu i början. Så det är intressant på ett nytt sätt. Sen är det väl inte så roligt att se det från distans när det inte har gått så himla lyckat faktiskt.
Men ifall du ska försöka sätta fingret på varför IFK Norrköping står på noll poäng efter tre spelade omgångar då, är det bara liksom haft lite oflax med marginaler eller finns det annat som inte stämmer?
Nej, men jag skulle vilja säga att slutet på förra året så hade vi problem med att vinna matcher och problem med att kontrollera matcherna när vi får dem till vår fördel när vi var bra. Det kan jag väl tycka har fortsatt med det här sättet att spela, med det här man-man-försvaret som till stora delar är väldigt, väldigt bra. Det kan skada många motståndare, men det jag har känt när jag spelade, men framförallt även när jag ser det utifrån, så när IFK är ja, men de enda i allsvenskan, för det är i alla fall som spelar ett uttalat man-man-försvar, så det är väldigt, det kan se väldigt sårbart ut på ganska, ganska enkla sätt. För det är så här, i ett zonförsvar så har du väldigt ofta täckning. Du har, om du går upp i en duell så är resterande mot medspelares ansvar att täcka efter dig. Men i ett man-man-försvar, framförallt i en backlinje, så är du ofta ganska utlämnad. Och det blottar individen på ett sätt som det ställer otroliga krav på dig. Och ser man till Djurgårdsmatchen till exempel, så är det ju liksom att det spelar ingen roll om mittbackarna har 8 av 10 lyckade aktioner. Är det 2 misslyckade så kan det i det här fallet som det blir 2 mål i baken. Liksom. Vilket det kanske inte hade blivit om man hade haft lite mer täckning, lite mer ett annat tänk. Men å andra sidan så vinner de ju, och som vi gjorde i fjol, många bollar högt upp och kunde straffa motståndare på det här. Så det går ju, Rickard pratar ofta om den här filten man har. Drar man upp den för långt upp så syns tårna, och drar man ner för mycket så fryser man över kroppen. Det är komplext det där.
Men du är inne på det där man-man, och Viktor var också inne på det här nyss. Att så här, man har lite svårt att bli klok på det. Du får ta den här frågan för vad den är. Det är ju trots allt det enda allsvenska laget som spelar man-man. Och placeringen i fjol var någonstans i mitten. Inledningen på den här säsongen är lite sisådär. Och min fråga nu handlar ju snarare om att så här, de lagen som spelar den här fotbollen och gör det väldigt bra, det är liksom stora topplag ute i Europa som har råd att värva spelare från alla världens hörn för jättemånga miljoner. Är vi tillräckligt bra individuellt för att spela man-man? För som du är inne på, det räcker med 2 misstag. Det gör du 10 aktioner och 8 av dem är klockrena. Så 2 misstag, 2 mål. Och jag menar, det är trots allt den 29:e bästa ligan. Liksom. Du förstår vad jag menar. Att, är vi redo för man-man?
Nej, men om du tittar på, alltså, tittar du på målen som IFK har släppt in i år, så som har kommit från öppet spel, så är det ju att ja, men den försvararen förlorar sin duell mot sin gubbe. Som mittfältare så skulle jag, när jag har spelat central mittfältare, så känner jag att ja, men det är en dröm att spela man-man, för din uppgift är väldigt enkel och du kan liksom, du har inte så mycket att förlora på om du skulle förlora en duell, för du har täckning bakom med spelare. Men som försvarare så kände jag framförallt att det ställer extrema krav. Jag är tacksam för att jag har fått utöva det, för jag har utvecklats enormt mycket i mitt en mot en försvar och ja, men hela den där biten. Men det krävs inte heller speciellt mycket. Det kan vara en felstuts och en riktningsförändring på bollen för sista sekund, så har du en egen planhalva. Ja, men typ Azoro-målet sist. Det krävs inte så mycket för då när man står så pass högt att det ska bli farligt. Så det är svårt att säga om vi är tillräckligt bra i Sverige på utövare. Jag tyckte att stora delar av fjolåret med IFK hade vi stor framgång med det. Men det blev också, det blev båda världar, så ja, jag kan inte riktigt ge ett svar på om det handlar om kvaliteten i svenska ligan kontra ut i Europa, för trots allt så möter du ju lag som rimligtvis ska vara på samma nivå.
Men du, det som väntar nu då, det är Häcken hemma, Kalmar borta. Alltså det är inte det är ingen superskräll ifall Peking faktiskt står på, ja, men säg 1 poäng efter 5 omgångar. Hur stressat tror du att det är och eventuellt kan bli här ifall det vill se riktigt illa de här två kommande matcherna i Norrköpingsled. För man ska ju ha med sig att det var en ordförande som i försäsongen pratade till och med om titelambitioner. Det är trots allt en historiskt stor klubb med mycket supportrar. Hur pass stor tror du stressen kan bli?
Nej, men det är klart, jag tror att jag vet själv när det gick. Jag vet att vi hade ett flow i fjol. När vi gick från mittenplaceringar och precis i något landslagsuppehåll där vi bara liksom körde över våra motståndare, och då tänker du inte så mycket. Men sen å andra sidan hade vi en period i slutet där vi inte vann en match, och då tänker man, fan vi är bra men vi får inte till det. Och det tror jag definitivt att de pratar även om det, att ja, men vi har varit ganska bra men vi vinner inte. Och ska man se till vad det är som räknas när man stänger säsongen efter sista matchen, så är det ju många matcher du har vunnit och inte hur bra jag varit i de matcherna du har förlorat. Så de måste ju på något sätt få fram att resultattänket är extremt viktigt. Och samtidigt är det också jobbigt att känna att fan vi har varit bra men vi vinner inte. Så det sätter ju sig såklart mentalt i spelarna och i klubben att vi vinner inte men vi är bra. Och framförallt när liksom, ja, men man säger en sån sak inför säsongen, så även om inte andra har tippat laget som vinnare, så skjuter det upp lite förväntningar, eftersom att det kommer inifrån, så är det ju så som vi ser på oss själva, så det sett från IFKs håll då. Så det blir ju, ja, mentalt är det definitivt. Och sen ska man ju komma ihåg att hade IFK vunnit två av de här matcherna och sen torska Häcken Kalmar, vilket inte är en omöjlighet för det är två bra lag, och Kalmar borta är ingen enkel match. Så det är splittrat måste jag säga.
Men du, jag funderade på det här tidigare, att så här, det är noll poäng, men det är som du säger, spelet har sett bra. Kan det inte vara skönare ibland som spelare att, alltså, om det hade varit noll poäng på två matcher och spelet har sett skit ut? För då vet man att så här, vi måste göra något annorlunda. Det måste vara svårt mentalt att ställa sig in på att nej, men vi ska bara fortsätta som vi har gjort, så kommer det komma. När det är noll poäng trots allt.
Nej, men alltså det är ju en frustration snarare att vi känner att man som spelare känner att vi gör rätt men vi får inga resultat. Så det är ju, någonting måste ändras, kanske lite mer cynism i att, ja, men målet görs på kortsidorna och det är dit mer vi ska. För när jag har sett på matcherna, så kan jag känna att jag har haft lite, att man, när jag ser det utifrån, så känner jag ofta att IFK är otroligt bra på att just hålla bollen och systematiskt bryta ner motståndarna. Men när man inte kommer förbi sista ledet, så kan det bli väldigt enkelt för motståndarna att kontrollera det. Så det är väl mer att lite mer cynism och lite mer direkta kanske, så som jag har sett matchen ifrån, att gå lite mer direkt på.
Två frågor på det då, hur stor är saknaden av Adegbenro?
Nej, men han är ju en sån spelare som jag som spelare förra året kunde känna bara att, ja, med Totte och Adegbenro där uppe, så liksom, ja, ge Samuel bollen bara, ja, men förstår du?
Han löser det.
Nej, men lite så var det. Han kom upp där som gubben i lådan, bara så där, utan att egentligen glänsa. Men han hade den där individuella kvaliteten som IFK har varit väldigt, väldigt lyckligt lottade och haft ganska under många år och sedan sånt vidare. Men det är så näringskedja funkar. Så det gäller ju bara att andra spelare axlar den rollen och försöker göra det bästa av det. Men ja, inte. Jag tyckte det var lite bättre senast mot Djurgården när man flyttade upp Levi i sin mer normala position. För jag tyckte att Totta har varit lite för ensam, framförallt mot AIK. När man spelar med 3-5-2 och just håller i bollen, då blir Totta extremt ensam där uppe.
Hur surt är det själv då att sitta och ha och titta på klubben i sitt hjärta från distans och se att, ja, men poängen trillar inte in? För det är första gången som du är inne på som du är på andra sidan, på lite distans.
Nej, men det är såklart tråkigt att de inte får ut det resultat. Och sen tycker jag också att det blir, ja, jag vet inte. Hade det här varit i mitten av säsongen när det här kom, så blir det inte lika påtagligt. Tre matcher, ja, det kan man torska i rad. Men det blir extremt påtagligt i början nu när man går den här långa försäsongen i Sverige. Och sen så pang på och så blir det tre torsk. Det är, jag vet inte, ja, det blir ju rörigt liksom.
Ja, det förstår jag att det blir. Det är sjukt när det är, man brukar ofta prata om att så här, det är 3 poäng mot... men som, för AIKs del den här veckan är det Varberg hemma, Djurgården hemma. Det är klart att det är 3 poäng i båda matcherna, men det är också självklart att de ena 3 poängen väger lite tyngre än de andra. Lite samma är det ju med en säsongstart.
Absolut. Så det gäller ju ganska fort att få resultat när det blir så här, så att det inte fortsätter att pratas prestation och inte få ut det. För jag menar, det hade nästan varit enklare om de hade känt att vi är så jäkla dåliga, men vi kan ändra på det, än att säga shit vad bra vi är, men vi vinner inte. Det,
tror du eventuellt att, vi har varit inne på det tidigare ett par avsnitt, tror du att Rickard Norling eventuellt hänger lite löst ifall det fortsätter att inte trilla in 3-er även om spelet ser bra ut?
Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro eller tänka. Det är extremt svårt faktiskt. Tar man in Rickard med vad han kom till Norrköping med, så kanske man på något sätt får förvänta sig att han kommer att stå fast vid det han gör. Och väljer, det är ju då om klubben tror stenhårt på att det här är rätta vägen fram. Och tror de inte att det är rätta vägen fram, så just i sättet att spela och ta sig, som IFK har pratat om, som till en ledande klubb i Europa, ja, då sitter han löst. Men jag har ingen aning om hur de ställer sig till det. Rickard är en otroligt kompetent tränare. Han har imponerat väldigt mycket på mig i sitt sätt att kunna fotboll. Sen är det ju otroligt tråkigt vad när timingen blir om man inte får ut det. Vi får se. Jag har faktiskt ingen aning med tanke på hur det har sett ut.
Spännande blir det, och hyfsat viktigt nu mot Häcken då?
Ja, det... IFK har ju haft nu senaste, jag tror det var några år sedan, då hade vi typ 10 raka mot Häcken, och nu har inte IFK vunnit en match på...
Nej, nu är det 5 raka torsk. Omgångar.
Ja, och det får man inte heller prata för mycket om inom gruppen, för det... Ja.
Nej, jag
de får bara sluta tänka och köra nu.
Ja, exakt, lite så. Men du, vi får se hur det går, men vi får säkert anledning att höras igen, om du får gnugga på där borta, och... Fortsätt med de här härliga TikTok-videosarna med Sammo. De är roliga att kika på också. Vass där. Ja, det är du och Lewandowski.
Det är mer hennes initiativ än min, kanske.
Ja, men det är fler och fler. Alltså, Lewandowski är 2+ där. Så att, kan du bara ta dig över honom, så strålande framtid även där.
Jag ska jobba mot det i år. Får vi se hur långt jag kommer.
Ja, härligt, härligt. Du, kör hårt i Gdansk då. Så hörs vi.
Det ska jag göra.
Tja, tja.
Ha det gött, vi hörs. Tja.
Klart att man hör Pekingrösten, att det inte är en del att tänka på.
Absolut, och det är lite, som man säger, att det ser bra ut. Men det är också skillnad på när spelet ser bra ut och att man faktiskt förtjänar mer. Och de har ju haft problem med chansskapandet, lite som Helsingborg. Stabilt och fint, någorlunda, kommer in på offensiv tredjedel, men där dör det. Men däremot är samma sak som för Helsingborg, att det är ganska nära att det klickar. Här är det ännu närmare med tanke på att man har Nyman, Levi och liksom idel kvalitetsspelare längst fram. Så att, återigen, jag är slav för de här underliggande siffrorna, så jag tror att det kommer vända.
Har du några andra underliggande siffror från liksom 3 spelade omgångar som verkligen är så här man hajar till på, som sticker ut lite grann?
Jag har en grej kopplat till, som jag nämnde lite tidigare, till Helsingborg, och det är, jag vet inte hur mycket man gillar Charlie Weber i supporterled.
Jag är svag för honom. Ja. Han har ju alltid setts lite som en säkerhetsrisk, men kom ju ut och fick en vända. Gais tog rätt mycket ansvar, kommit tillbaka och har ju visat sig vara en ledare både på och utanför plan nu, så att jag tycker, ja, men jag har alltid varit lite svag för honom.
Och han är ju en sån som, när man kollar på passningsspelet, är absolut bland de än så länge bästa med bollen och på progressiva pass, slå in den på offensiv tredjedel, och jag tror att han, om det var 2 eller 3 av samtliga spelare i serien just nu, så att superbra med bollen, och det är en sån grej som absolut sticker ut och som ska kräddas.
Vad, finns det något annat? Oj. Värnamo Malmö till exempel, har du någonting där?
Värnamo Malmö.
Är det något från de lagen som sticker ut?
Ja, det är väl typ Patrik Gadunic. Superstart. Det här med duellspelet, vinner ju varenda luftduell. Han är ju ett djur längst bak verkligen, och så extremt duellstark. Och varit, jag trodde att han skulle vara bra, men inte så här bra faktiskt. Så han är en sån som vinner extremt mycket dueller.
Okej. Spännande. Vi ska faktiskt ringa ner till Värnamo faktiskt, inte till Malmö. Det är ingen som sticker ut i Värnamo så länge.
Jo, Netinho, högbacken.
Ah, okej.
Bra på bra på offensiva löp och chansskapandet. Så han har ju varit en sån som absolut har betytt mycket för dem i bollen i havet.
Felix var ju en favorit när vi hade deadline uppe sittare. Okay. Många tittare som gillade att lyssna på Felix. Okay. Vi ska se hur pulsen är i Värnamo när Malmö kommer på besök. Här har vi honom ju, Felix. Hur är läget med dig?
Tack, det är mycket bra.
Hur är det själva?
Jo, det är bra, och vi kan ju faktiskt konstatera att ni står inte på noll poäng. Det är ett par lag som gör det, och det har varit lite så här ångest. Vi har pratat mycket Helsingborg och Norrköping bland annat i det här avsnittet. De mår ju sist och där. Hur mår IFK Värnamo nu när Malmö FF kommer på besök?
IFK Värnamo mår bra, tror jag. De har inte fått poängen med sig, men jag tror att man har visat upp, de som kollat på matcherna, att det finns en nivå som håller allsvensk klass. Jag tycker, om man ska vara helt ärlig, att man förtjänade att stå på 4 poäng efter de här 3 matcherna. Man förtjänade 1 poäng i premiären mot Göteborg. Men ja, individuella prestationer från Göteborgs spelare gjorde att det blev 2-1 i den matchen. Och sen så förtjänar man absolut att vinna hemmamatchen mot ett väldigt blekt Sirius. Som närmast var man ju en ribbträff och bollen studsade ner på mållinjen. Man dominerade den matchen i, vad jag skulle säga, 70% av matchen. Sen blev det lite tillknäppt sista 20. Men den matchen skulle man absolut vunnit. Nu står man på 1 poäng. Viktigaste matchen blir väl egentligen nästa efter Malmö mot Degerfors. Då måste poängen börja rulla in, annars kan det bli lite jobbigt.
Men hur är pulsen nu då, när, för all respekt till Sirius, men nu är det ju faktiskt Malmö FF som kommer på besök. Det blir en jävla spännande liksom clash, får man ändå säga. Malmö som kommer från Champions League-spel till Finnvedsvallen nu. Hur bubblar det i bygden?
Alltså, något besviken måste jag säga att jag var efter hemmapremiären då mot Sirius. Det var 2800 personer drygt som hade tagit sig till Finnvedsvallen, en arena som ligger väldigt centralt i Värnamo. Det är inte så att det krävs någon längre busstur, inte någon busstur överhuvudtaget faktiskt, för att ta sig dit. Så att inte fler Värnamo-bor ville se den här historiska debuten på hemmaplan då i Allsvenskan, tyckte jag var lite dåligt. Nu kommer Malmö FF, då kanske det blir mer tryck. Jag har inte hört något om biljettförsäljning, men ja, det ska vara över 4000 tycker jag imorgon, annars blir det bakläxa igen.
Ursäkta min okunskap, men hur många tar Finnvedsvallen?
5000 tar den i år, och då handlar det om att man har gjort en liten ombyggnation när det kommer till ståplats. Mot Sirius var sittplats fullt, där var inga problem att fylla upp, men att stå och kolla på fotboll var väl lite jobbigt för Värnamo supportrarna. Tyvärr, det var en strålande vårkväll också, så man tyckte ju verkligen att finns det någonting man kan göra en sån kväll, så är det väl att kolla på fotboll. Men ja, uppenbarligen inte.
Och hur går snacket då? Hoppas man på att kunna lugga Malmö, eller är det mer att så här, nu kommer det stora starka Malmö FF på besök, eller hur är tongångarna?
Ja, men Värnamo har ju varit rätt tydliga att man ska gå in med samma inställning i varje match, och det är att man ska göra sitt bästa, man ska försöka spela sitt spel, man ska vara spelförande och så vidare och så vidare. De mötte ju Malmö också i cupen borta förvisso, man förlorade den, men man gjorde en ganska bra match stundtals. Det var väl i första halvlek, framförallt i slut första halvlek då, som man blev lite det överkörde, om man får säga, och sen vann väl Malmö den matchen med 2-0. Men man inledningsvis, även i andra halvlek i den matchen, stod man upp bra. Och jag kollar faktiskt, om ni hör i bakgrunden här, på Malmö FF AIK i repris, för jag ska referera matchen imorgon då, så jag tänkte jag skulle ha lite bättre koll på hur Malmö spelar och så vidare och så vidare. Jag tycker att Malmö är bra, men ja, det går att störa dem i vissa delar av spelet. Uppspelen tycker jag inte funkar jättebra, det går att ställa om på dem. Ja, jag tror ju såklart att Malmö vinner, men varför inte? Varför inte stjäla en poäng?
Ja, Varberg gjorde det ju i fjol till exempel. Olof, du vill in här.
Ja, det finns inte den, för vi pratade lite om Varberg i AIK här, att Jocke Persson tänker rotera för att man liksom samlar kraft inför helgen. Det finns inte den tanken alls liksom i Värnamo. Jag vet inte hur väl det stämmer med Jonas Tärn. Han känns inte som lika roterande.
Han känns inte lika mycket Jocke Persson.
Nej, exakt. Men det finns inte den tanken, utan man kör den här vinnaren, den här matchen och sen, för jag menar, den nästa match som du säger, den är ju egentligen viktigare sett ur en bottenstrids liksom. Jag menar, släpper man 2-3 bollar på Malmö, så spelar det inte så jäkla stor roll i slutändan, troligtvis sett i Värnamos förväntningar liksom.
Nej, och det är inte helt omöjligt heller. Kollar man från förra året så var ju Värnamo det laget som jag tror roterade bland de mesta i Superettan. Man hade flest antal olika målskyttar, tror jag. Och jag tror innan säsongen så skulle nog Värnamo kunna ställt upp med två helt olika elvor. Så kunde man visa att de flesta som ska kunna allsvenskan och ingen hade riktigt kanske vetat vilken av dem som är den första elvan eller andra. Det är en väldigt bred trupp, inte jättemånga spetsspelare. Så visst finns det möjlighet att rotera. Man har inte roterat jättemycket här inledningsvis, så ja, jag har inte hört något om hur man ska ställa upp imorgon, men det finns kanske vissa spelare som man skulle kunna vila om man vill. Men min känsla är att man ställer upp med bästa lag och försöker ändå, särskilt nu på hemmaplan, och sno åt sig en poäng.
Hoppas på lite underskattning från Malmö, även ifall jag också blir lite tiltad av att du tittar på Malmö AIK i bakgrunden. Blev jag påminn om den nu igen. Jag sitter och försöker bygga upp mig inför AIK Varberg här, så får man
och
höra.
Och säga att det finns sätt att störa Malmö FF.
Ja, exakt. Tack för att du påminner mig om att det finns sätt att störa Malmö FF. AIK lyckades inte jättebra med det då. Men okej, men vad spännande då. Hoppas det blir lapp på luckan där nere. Det är väl dags för det?
Ja, men verkligen. Jag tror att publikrekordet på Finnhusvallen står sig sedan 68. Då mötte man Gnosjö, grannkommunen, då, grannlaget i någon division 2-match. Det var visst fullt med folk och glatt liv den matchen. Jag menar, ett publikrekord måste ju slås i allsvenskan gentemot division 2. Så, ja, om ni är IFK-fans och lyssnar så ska vi banne mig ses på Finnhusvallen imorgon, tycker jag.
Sen ska jag ärligt säga att jag hoppas att det kommer saknas två personer, för det finns någonting i att publikrekordet är IFK Värnamo mot Gnosjö i division 2. Det är fan otroligt kanske. Vackert. Så att det hoppas jag står sig, även ifall det kommer mycket folk, och jag hoppas att ni kan störa Malmö också. Men du, alltid kul att ringa och prata lite grann med dig.
Nej, men nu gjorde Torjonen en 2-0.
Tack för det, tack. Vi hörs en annan gång. Stäng av det du har på tvn, hej. Rub it in, rub it in. Men de är väl gott mod i alla fall, IFK Värnamo, och det har de väl aldrig rätt om.
Gud, jag har varit superimponerad, och den nykomlingen jag tycker har sett starkast ut än så länge, och deras Göteborgs insats i premiären var ju verkligen en ögonbrynshöjare, minst sagt. Och fortsatt Sirius-matchen som man nämnde var de ju jättebra i återigen, så att nej, de har all anledning att vara optimistiska.
Har du sett någonting Värnamo hittills?
Såg bara match mot Göteborg.
Delar du bilden som Marcus har av att det var förvånansvärt bra?
Ja, nu är jag ute på lite djupt vatten när jag ska spekulera i Värnamo, känner jag. Men min spontana känsla är att de har mer ett projekt från Superettan de kan bygga vidare på än det som du var inne på med Helsingborg. Att det är lite att de kanske måste ifrågasätta den här 4-3-3-modellen, hitta nya lösningar utan löper och så. Värnamo känns mer stabilt. Poängskörden är inte skräckenjagande, men det finns en tydlig kontinuitet från Superettan, i alla fall min känsla.
Ja, men 100%, och du såg väl de ganska mycket, och jag såg också dem en del förra året, och de var ju absolut det bästa laget i Superettan. Och just det här att de har ju sitt projekt som de jobbar på, det är liksom allt sitt, och Tern och alla andra i staben är ju magiska egentligen, det de gör med det här materialet.
Ja, de har ju haft ett långsiktigt byggande, de var ju division 1 och sen har de byggt på det, och de var ju överlägset bäst i Superettan förut, och hade ju liksom en spelidé som var ändå ganska liksom kreativ, och det här det är intressant som Fredrik nämnde, det här med att de har liksom inte några riktiga spetsspelare, utan de kan rotera. De roterade ju jättemycket i Superettan och vann ändå så som de gjorde. Det brukar ju inte alltid vara ett framgångsrecept i Superettan, det känns ibland som att så här, det starkaste laget med de starkaste 11 spelarna, de går upp liksom. Men här i Värnamo, det känns som att liksom, de har ju lyckats bygga en bredd som ändå är ganska få förunnat. Liksom ut Superettan perspektiv.
Tydligare profiler i Helsingborgs IF, medan det är all respekt till alla fotbollsspelare i IFK Värnamo, men det är ju relativt profillöst lag, men en jävla styrka i kollektivet.
Och det fascinerande är ju också att Freddy Winst är väl en av dem som faktiskt har, han har ju varit där hur länge som helst hela sin karriär, och kanske deras viktigaste spelare sett till många, många parametrar. Han har ju inte spelat en sekund än så länge den här säsongen, han har ju varit borta. Och ändå lyckas de göra det här. Så nej, all cred till dem.
Asp, jag gissar att du på söndag kommer befinna dig på Friends, då det är AIK-Djurgården. Allsvenskans hetaste match, håller du med?
Ja, det får man väl säga.
Även ifall Jocke och säkert Jossi på några kommer hålla den andra matchen i omgång 5, den mellan Malmö och IFK Göteborg, som den största. Men jag skriver såklart under med dig på att det är det största rivalmötet. Vi har ju fått ett nytt rivalmöte den här säsongen också. Helsingborg-Elfsborg. Mm. Sissi eldade igång någonting i försäsongen när hon...
Så du försökte sätta oss på plats, vilket ju är lättare sagt än gjort när man kommer från Borås. Men,
ja, men det var en öm tå. Alltså vi märkte diskussionerna efter hon kastade ur sig det hon gjorde, att det var många helsingborgare som gick igång. Och nu möts ni.
Och det ska ju sägas också att vi har ju en historia av att spela till Superettan de senaste åren. Och då har man inte så många att gnabbas med. Nej. Så jag tror att det kan också, det är inte superkul att liksom gnabbas med Norrby. Det är roligare när Elfsborg försöker liksom sticka ut takan.
Men har Sissi eldat igång någonting som gör att du känner lite extra nu när Elfsborg kommer på besök eller?
Ja, men det är liksom, man är inte svårvetad som supporter heller. Så att när det kommer den här, liksom, framförallt gjorde hon någon bash mot både stan och laget och allting. Hon drog ju ganska hård. Så att det är klart att det finns lite taggar där.
Vi ska kolla ifall hon har hällt bensin på den brasan. Vi avslutar väl programmet med att ringa upp Sissi och se hur pulsen är, ifall det är halvdag som gäller och grejer. Här har vi henne, Sissi. Hur är taggen inför Helsingborg borta? Säsongens sämsta bortamatch, som du själv har sagt.
Nej, sämst. Men det är så jävla gött att veta att det blir 3-0. Utan att jinxa.
Utan jinx blir det 3-0. Har du tagit halvdag redan, eller hur ser uppladdningen ut?
Nej, alltså det är inte lätt att få ihop alla matcher och liksom livet. Så det blir bil ner samtidigt att köra lite möten på vägen ner.
Okej.
Match och hem.
Kombinera nytta med nöje, så att säga.
Verkligen. Det är alltid värt belöningen man får sen.
Men du, har du märkt av någonting av det vi har varit inne på? Att det du sa, din första medverkan, har gjort att det här har blivit ett ganska hett möte?
Ja, men jag har nog några bra DM jag har fått i alla fall på Twitter och Instagram, så det är kul.
Känner du själv av att den här matchen blev ännu hetare nu efter det?
Het och het, det är ju som sagt Helsingborg, det ska bara vinnas.
Olof, vad känner du?
Otroligt liksom busskåren ut här, känner jag. Det är liksom det är Malmö FF-vibbar på det här. Kom så får vi se hur det här går.
Och om det blir någon jinx här och där, alltså. Om Drejka gör mål, det blir bra.
Men du, är det någonting med det här? Det har man ju tjatat om ditt kära lag länge. Att det här med riktigt gräs. Det är ändå riktigt gräs på Olympia. Så där finns det någonting som gör att du kanske känner att 3-0 lär det nog inte bli.
Nej, men det handlar bara om att göra första målet, tror jag. Eller bara göra... Alltså, inte släppa in och köra första, så kommer det nätas in. Och jag är inte rädd för gräset längre heller. Det har ju varit snack, men... Nej, så dålig är vi inte på gräs.
Okej. Och ni har ju fått repa er också sen den där inledningen mot Mjällby. Nu gjorde du ju faktiskt bra mot Malmö. Du såg att man var på Josip lite grann, och så nu senast så såg det bra ut igen. Känner du att det är medvind i Borås igen?
Ja, men jag känner ju väldigt medvind för Elfsborg och motvind för Helsingborg.
Ja, det
är där min känsla kommer ifrån.
Okej. Hur många blir ni där nere?
Och jag har faktiskt dålig koll den här gången, men det blir... Gullugan och skickade en storbuss, en liten buss, det blir lite bilar, det blir folk från Skåne, så det. Vi hade bra uppslutning mot Malmö borta, så jag hoppas på lika bra nu Helsingborg.
Alltså det ska ju vara bra en uppslutning, sen kan du ju säga hur väl löst den här bortamatchen är, men avståndsmässigt så måste det ju vara en bra uppslutning även om det är en vardagsmatch.
Ja, men ja, sen ska vi börja diskutera spelschema och vi är jävligt pissigt, men jag är en torsdag, det blir sol. Det här sin varje, det funkar. Man kan vara trött dagen efter. Man kan kompa från jobb. Det går.
Det är ju fredag dagen efter, så det är bara att checka ut tid.
Ja, det är bara att ta lång helg.
Exakt.
Direkt.
Den publiksiffror och Elfsborg kan vi också prata, men det kanske är ett annat segment.
Ja, det blir ett annat avsnitt. Det blir ett annat avsnitt. Sissi är på plats i alla fall.
Exakt.
Det är jag.
Härligt, du kör hårt då, så får vi se ifall det blir någon 3-0 eller inte. Känslan är att du har stuckit ut hakan ganska ordentligt. Det är friskt vågat. Vi får se hur mycket av det som är vunnet då.
Hälften alltid.
Ja, jag ser faktiskt, jag trodde inte jag skulle säga det inför den här säsongen, men jag ser oerhört mycket fram emot Helsingborg-Elfsborg av någon märklig anledning.
Det är en hög häst i så fall ifrån där, du.
Är det nästan blivit en högriskmatch här?
Ja.
Spännande. Härligt då, Sissi. Vi hörs. Vi ska runda av här.
Ja, gör det. Ha det bra.
Härligt. Detsamma. Hej. Alltid lika glad, alltid lika positiv.
Ja, jag avundas ju den liksom totala optimismen. Men det är kul när andra kan känna den. Får man inte.
Du kommer säkert få anledning att känna den någon gång. Jag unnar dig det i alla fall.
Tack, tack.
Sen får vi se när. Ja. Jag tror inte att det är inom en överskådlig framtid. Men,
nej,
snart i alla fall. Härligt hörde du, det här var Toto Svenska. Jag vet inte vilket avsnitt vi är uppe i nu, Kalle, men vi kör ju på.
Vi är fan uppe i 15 redan. Det går fort när man har kul.
Det gör det sannerligen. Och vi kommer ju vara tillbaka igen på fredag. Då ryktas det om att vi kommer få hit riktigt högoktaniga gäster som har varit svårbokade. Jag tror vi är uppe i 5 nej tack. Innan det ser ut har kommit ett ja. Men jag vågar inte säga vem det är, för jag gissar att det kommer ett till nej tack.
Trägen vinner, eller vad säger man?
Ja, jag får hoppas att det blir något sånt i alla fall. En fin omgång har vi i helgen också.
Verkligen, jag var glad att vi fick ett litet hatmöte också på gång.
Ja, underbart, underbart.
Men det är kul. Men,
det blir som en förfest till klassikermötet Malmö, IFK Göteborg och AIK Djurgården. Då har vi Helsingborg i Elfsborg på det. Som är mittveckans, lillördagsomgångens stora hatmöte.
Lillördagshatmötet.
Ja.
Etablera uttryck på uttryck här, känner jag.
Ja. Vi försöker sätta saker.
Exakt.
På tal om att sätta saker så kan man ju försöka sätta den här tävlingen, tänker jag. Om man går in på Unibet Sverige på Instagram där. Då kan du vinna biljetter till 5:e omgången i Allsvenskan. Precis vilken match du än vill se. Och då har vi redan droppat ett par heta kandidater som man kanske kan vara sugen på. Det enda du behöver göra är helt enkelt gå in, kika på den bilden. Det står tävling med ganska stora bokstäver, så det borde ni kunna hitta. Sen skriver ni bara vilken match ni vill se. Sen så lottar de ut 2 vinnare på fredag. Kolla på det. Och när man ändå är inne på Instagram tycker man ska gå in på Tuttosvenskan och följa oss.
Verkligen. Och det gör man på Twitter och på, till och med på TikTok, där man också kan se Henrik Kastegren dansa med sin sambo. Och man kan se klipp ifrån det här programmet. Så det finns alla anledning att vara inne där och snurra också.
Dansar du något där borta på TikTok?
Inte mer än i det här programmet. Så att med andra ord väldigt lite dans. Vi får se. Kanske ifall det skulle bli en derbyseger. Ja. Kanske räcker med Varbergseger i och för sig. Det får vi se. Viktor, kul att ha dig här. Vad händer på Fotboll Stockholm kommande tiden? Du körde något skuggsamtal och grejer här.
Ja, det var ett bakgrundssamtal till en eventuell text om tillträdesförbud.
Oj.
Men där vågade jag inte lova så mycket.
Nej,
däremot,
okay.
Idag så hade vi en fin intervju med en ultrashistoriker.
Den här utställningen som fanns
precis.
Här i Stockholm.
Det är han historikern som ligger bakom den då, som var i Stockholm. Då högg vi honom och tog ett snack om ultraskultur.
Vad finns att säga om den? Det låter ju högintressant.
Ja, men han är ju expert på Italiens moderna historia, mer eller mindre. Så kunde ju redogöra för hur liksom, det politiska livet i Italien påverkade ultraskulturen när den föddes. Hur den har spritt sig till andra länder och vad som gör den så framgångsrik i att erövra nya platser att frodas på.
Och allt det här förutom då massa spetsiga texter om Djurgården, Hammarby och AIK hittar man på fotbollstockholm.se, va?
Det gör man.
Härligt. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack också till Marcus Bring som fortsätter att sitta och nörda med massa siffror och grejer. Jag hade en skön liten rant om XG som ju varit en snackis efter Malmö AIK, där de här olika statistiktjänsterna visade helt olika siffror, som det kan vara ibland. Då lärde du mig att XG ska man inte titta på efter en match, det ska man titta på efter över tid.
Mycket, mycket bättre att ta över tid, ja. Då spelar de här små marginalerna inte lika stor roll, som kan se väldigt skeva ut efter enstaka match.
Och där har jag också lärt mig att vissa mäter bara vart ifrån avslutet tas, medan vissa är lite mer noggranna och mäter att så här, fast han sköt med vänster fot fast han egentligen är högerfotad och den bollen studsade och sådana här grejer. Så alla mäter olika.
Olika företag och olika modeller, och det är så det ser ut tyvärr.
Och Fantomen, våran gemensamma liksom husgud, var inne på att det kommer någonting som heter XT som egentligen är typ facit.
Ja, det är ett annat mätvärde, expected
bättre
threat då.
Bättre i en enskild match.
Ja, men det kan man säga. Det är lite annorlunda. Det möter inte avslut på samma sätt, utan det är snarare att hur man förflyttar boll och hur mycket större sannolikheten då ökar att det blir mål i det anfallet.
Ah, okej. Okay.
Det är bra.
Det finns mycket att grotta ner sig i den här XT och XG och XT, allt möjligt. Och Olof, du får helt enkelt lyssna på ängen du har på ena axeln. Kanske skippa lite djävulen. Tålamod.
Och sen så vill jag ändå avsluta på sitt inspelat här. Oavsett hur det går imorgon så är jag väldigt glad att jag inte kommer från Borås.
Jag misstänkte att du skulle avsluta med något sånt. Oavsett om det fortsätter vara 0 poäng efter 4 matcher. Vore det fint om ni skapar en målchans, eller hur, Bring?
Det börjar bli dags nu.
Ja, Hurk behöver ju liksom kvittera med sig själv nu när han stoppar ett självmål att bli noll framåt.
Plus minus noll.
Och jag hoppas ju att ni vinner och att Taha Ali gör någonting så vi får anledning att ringa honom igen. Det tyckte jag var kul.
Han var trevlig.
Ja, det var han. Vi är tillbaka igen på fredag. Då ska vi snacka upp två stycken. Vi ska snacka ner den här omgången vi kliver in i nu ikväll. Och vi ska snacka upp framförallt Stockholmsderbyt och klassikermötet mellan Malmö och Göteborg. Det kommer bli stort fokus på de lagen inför helgen. Men oroa er inte alla bajare. Ni ska också möta Malmö. Ni ska möta Göteborg, ni ska möta AIK och Djurgården. Vi kommer fokusera på de matcherna också. Så slipper vi lite klagomål. Vi hinner inte med allihopa hela tiden. Men det här har varit ett jävla ringrace, Kalle. Kul ju.
Verkligen. Otroligt kul.
Telefonen fick jobba. Vi säger tack för den här gången. Och så hörs vi igen på fredag.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.